Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. När underbara stylisten Jonas Hallberg nu är hemma i Sverige, ja, då vill jag absolut inte missa honom. Så jag bjöd hit honom till podden. Och denna spralliga, härliga och positiva människa har också en mörk bakgrund när det kommer till hans uppväxt. Föräldrarna de skildes, de delade på hans bror och honom, bror Jens. Mamman missbrukade både tabletter och alkohol och det var där Jonas bodde. Så han fick ta hand om sin mamma medan han kämpade i skolan och då också blev mobbad för att han såg ut som han gjorde. Han var lite rultig och kallades bög. Trots denna bakgrund har han tagit sig fram och blivit en man som njuter av livet. Han jobbade sig upp inom stylistyrket och stylade de största toppmodellerna på 90-talet. Han har bott i London, Los Angeles och nu bor han i Mexiko. Han har medverkat i flera tv-program i Sverige, bland annat Let's Dance, där han blev så enormt uppskattad av svenska folket. Jag är nyfiken på hur han har påverkats av sin tuffa barndom och när det vände för honom så han hittade kraften att välja sig själv och vad han då fick självförtroendet ifrån. Jag är också nyfiken på livet bakom kamerorna i Hollywood med alla möjliga filmstjärnor och hur det var att jobba med dem.
Går du hos Frasse fortfarande?
Ja.
Ja!
Alltså, världens bästa frisör.
Gud vad underbart.
Jag har haft honom sedan jag var 24.
Oh, vad härligt. Ja. Gud, vad glad jag blir. För jag var där i söndags och han gjorde köttbullar. Så jag var där och käkade.
Nej,
jag
har inte sett honom på länge.
Och sen så kommer han till hotellet imorgon och vi ska käka frukost tillsammans. Bara så här nissa liksom.
Ja, men han är så fantastisk. Jag är kanske inte hans roligaste kunder som jag aldrig ändrar frisyr. men jag tänkte, vi tror att han har haft Robin och dem så att han har liksom fått vara lite kreativ.
Ja, jo.
Men jag älskar Frasse. Mm. Världens finaste.
Jag också.
Ja, han är verkligen
bäst.
Helt underbar. Ja, men nu är du ju här, Jonas.
Ja, nu
alltså,
är
jag. Äntligen.
Så härligt.
Ja, det
fantastiskt.
Är så härligt. När du öppnar dörren och ser det bara största leendet.
Ja,
alltså,
det var...
ditt leende smittar och din energi smittar.
Ja, tack snälla. Men sen också, det är härligt när man öppnar dörren. Där står du liksom. Man bara, yay!
Men vi har inte setts på så himla länge.
Nej,
vi
är
inte
det...
ens när vi såg.
Alltså, det är så länge sedan. Jag tror att jag vet sista gången vi såg så tror jag att det var någonting... det var jag tror vi satt och pratade om mobbing i en sån här tv... något tv-program
så
nere vid Frihamnen tror jag som du hade
just
en studio.
Det. Vardagspuls.
Så hette det, Vardagspuls. Där var jag gäst. Men sen känns det ju som att jag har ganska bra koll på dig. Och liksom så här, du vet här, Filip din son. Och du vet, på grund av Instagram. Så hela den här social media, även om man inte ses, så kan jag vara så här, åh gud, nu är Kristin med sin pappa i Norge, gud vad mysigt, och nu är det bröllop. Och, så det känns ändå, även om man inte ses ofta, så blir det nästan lite så här.
Ja, och jag tänker på det, för du bor ju i Mexiko.
Exakt.
Det måste ju betyda rätt mycket då med Instagram, just när du inte träffar dina kompisar som är hemma här i Sverige så mycket. Att du ändå hinner med och följa vad de gör.
Ja, men så är det ju verkligen. Jag menar, det betyder ju allt, och det brukar jag säga till mina kompisar här hemma också, att ibland känner man att social media kan vara lite för mycket också. Men i mitt fall, när man bor i Mexiko och jag är nyskild, eller sen 2 år tillbaka är jag ensam. Liksom. Och då känns det bara, thanks God för social media och så här Instagram, att man kan liksom skriva där direkt och det går fort och jag vet vad folk gör och när de är ute och käkar middag, då kanske man kan skicka lite like och gud vad härligt, ni är på min favoritrestaurang. Jag tycker det är jättehärligt, så för mig blir det liksom ett litet sätt att umgås också.
Ja, och då kanske man inte känner sig så långt bort när man kommer tillbaka, utan då har man liksom, för tidigare kunde jag uppleva att om man hade varit borta någonstans eller man ifrån, liksom hemifrån, eller varit här ute på, jag hade varit på semester i 4 veckor, ja. Och så kommer hem och så har man liksom, vad har hänt nu under de här 4 veckorna?
Ja, så är det inte riktigt längre.
Nej, man behöver inte catch up ens en gång, man började när man var senast.
Ja, men lite liksom, så faktiskt. Och nu det här med, eftersom med corona och allting, jag har ju inte varit hemma i Sverige på typ över ett år, och då kommer man hem och så känns det ändå som att, vi har inte sett på, vissa kompisar har jag inte sett på 2-3 år, men det är härligt att bara få liksom omfamna någon och krama dem och sitta där och dricka glas vin och skratta och prata om livet, men jag har ju ändå lite koll vad som har hänt under de här 2 åren.
Ja, och det är ju lite så här härligt också, så här, ja, men just jag såg att du gjorde det här och hur var det?
Ja.
Att man kan följa upp det man har sett. Exakt. Det är lite härligt. Men hur var det med coronan borta i Mexiko? Hur var det att leva där då? Jag vet inte riktigt hur ni hade det med nedstängning och så. Det var väl rätt.
Ja, alltså, om man jämför, det var väldigt stängt. Men om man jämför med Sverige och jag menar Sydamerika och så här Latinamerika, när det blir lockdown där, då är det ju lockdown på riktigt. Då går man inte ut på Stureplan och sitter på en restaurang som, och då klagar alla här hemma och restaurangerna stänger klockan 8 eller vad det var. Men jag menar, där fanns ingenting. Man kunde gå och köpa, man kunde gå och handla sina matvaror och man kunde gå till apotek och sånt, men där är det ju army. Så varje kväll där var det under 4 månader från klockan 20.00 på kvällen och fram till 6 på morgonen, så kunde man inte ens lämna sitt bostads, liksom mitt område där jag bodde, där jag har min lägenhet. Så jag fick gå med mina hundar så här runt poolen, och någon gång så var det så här, tänkte så här, jag går bara med hundarna runt huset, och då kanske jag gjorde 1 eller 2 gånger, men då när det kommer fram army, jag är inte jättebra på spanska, och då kommer det fram army med k-pistar och de har så här mörka glasögon och så på sig så man inte ser ögonen, och det är ganska läskigt faktiskt, och de säger så här, liksom gå in, så då kände jag, då vill man liksom inte försöka springa runt huset med hundarna, så de fick göra det de ville liksom runt poolen, det fanns gräsplättar där så.
Men jag tänker, alltså just också när man är ju själv, för du blev ju också singel strax före coronan.
Alltså
hur har det varit då? För jag lever ju själv, men jag kan ju ändå umgås med de nära vännerna som jag har eller min nära familj, även om det har varit mycket mindre. Mm. Men det har ju ändå funnits att vara lockdown själv. Vad har du gjort för någonting?
Ja, vad har jag gjort? Alltså det har varit... Det var jättejobbigt. Man har haft liksom, thanks goodness säger jag, för Netflix och social media. Och ska jag säga det, att jag har ju kört nu i nästan 2 år faktiskt med Viktväktarna som ambassadör. Så jag tog med mig mitt ex och så åkte vi till så här träningsställe. Så jag köpte en sån här träning, så här, som man, vad heter det, cross trainer. Så jag satt ut den på min altan som vetter ut mot poolen, och sen körde jag liksom den på 3 gånger om dagen, så 1,5 timme om dagen under en lång tid liksom, så att man skulle också kunna ha någonting och ha någonting att göra. Alltså mitt liv där under lockdownen, det var min cross trainer, thanks goodness med mina hundar, massa Netflix och massa så här, du vet, man ringer upp så här kompisar på WhatsApp och
alla de här AVN som har varit digitala. Ja. Jag tycker ändå att det är lite härligt att vi ändå har hittat ett sätt att mötas i den här tiden. Även om det har varit liksom, alltså jag vet inte hur mycket jag har längtat efter att få en kram. Jag vet inte hur du kände under den tiden. Men alltså, kan någon bara hålla i mig? Ja. Alltså när man ses så står man på avstånd.
Ja.
Jag gillar ju kramas, det gör väl du med?
Jättemycket. Ja, exakt. Ja, det blir så fel. Du vet, du ska ge armbågen eller man ska sätta knytnävarna mot varandra. Det känns också så. Jag bara, alltså.
Men med full respekt att det har varit så,
ja,
såklart.
Man måste
men det
ju
har varit, man måste också få tycka att det är jobbigt.
Ja, ja.
Liksom, folk reagerar rätt lätt när jag kanske saknar att kramas och bara, ja fast vi måste.
Ja.
Jag vet det, men jag kan ju också få tycka att det är jävligt tråkigt. Ja, men det är ju rätt härligt nu det när det börjar släppa lite.
Ja, nu är det ju underbart och nu känner jag så här, nu har jag varit hemma i 3 veckor och nu åker jag nästa vecka. Och då öppnar hela Sverige upp. Så det är liksom, när jag åker, då öppnar alltid upp. Men jag måste säga det, att komma hem, även om det är lite så här restriktioner och så fortfarande, så jämfört med Mexiko, för även nu när jag kommer hem till Mexiko, så jag lever ju med mask. Jag kan inte gå in på posten, jag kan inte gå till 7-Eleven, jag kan inte gå till mataffären, jag kan inte ens gå till en restaurang eller en beachclub. För när man går till en beachclub så kollar de temperaturen och du måste ha en mask. Och du har ju masken på dig fram tills att du kommer typ till din solstol och sen ryker ju masken. Så det är också så här lite dubbelmoral. Den där masken åker ju av och på 17 gånger per dag, men du måste ha en mask hela tiden. Du kan inte göra någonting i Mexiko utan en mask.
Och det kommer att pågå nu med vidare också?
Det tror jag, det tror jag.
Thank you. Men du längtar hem till Sverige ibland när du...
Ja, jag längtar mycket hem till Sverige. Och många frågar det. Jag säger alltid så här, åh, nu ska jag åka hem till Sverige. Och nu säger jag, så tror jag sagt till dig här, nu ska jag åka hem på nästa vecka. Men jag känner också att man kan ha flera hem. Man behöver inte bara ha ett hem. Men Sverige för mig och framförallt Stockholm, jag menar, det ligger mig så varmt om hjärtat. Här är mina nära och kära och... Så det kommer alltid vara hemma. Alltid, alltid.
Men du kommer från Köping.
Ja, Köping kommer jag från.
Och du är ju faktiskt en av de mest positiva människor jag vet av dig.
Jag älskar att du säger det.
Ja, men det är verkligen så när man ser det på Instagram. Det är liksom, ditt stora leende gör ju så otroligt gott. Och, men däremot, så din barndom har ju varit väldigt mörk och du har ju pratat om det flera gånger.
Ja.
Föräldrarna skilde sig när du var 7.
Ja, precis. Stämmer. Precis.
Och de delade på dig och din bror.
Ja, så pappa tog Jens och mamma tog mig. Och anledningen också att jag har pratat om det här väldigt mycket genom åren. För jag har alltid känt det att det kanske hjälper någon. Jag kommer inte kunna rädda liksom Gud och hela världen. Men jag kanske kan rädda en, jag kanske kan rädda två. Så det känns viktigt liksom att man kan komma ifrån ganska dåliga förutsättningar och jobbig liksom uppväxt och ändå lyckas i livet. Och känner jag så här, jag har massor med glädje och massor med energi och vill verkligen sprida så här happiness runt omkring mig. Och det kanske delvis kommer ifrån för att jag kommer ifrån ganska trasiga förhållanden.
Att det har liksom blivit ett behov av dig och du känner att liksom, istället för det här mörka eller jobbiga som var då.
Ja, precis. Och jag känner det att kan man bjuda på det och göra folk glada, så känner jag det att det betyder liksom så himla mycket för mig. Jag tycker det är urhärligt.
Jag har ju lyssnat igen på lite olika intervjuer som du har gjort. Och då tänkte jag också på en sak som har varit viktig för mig framförallt. Mm. Också, som har barn och separerat 2 gånger med 2 olika pappor. Och mamma var väldigt noggrann med det här och min mormor också. Vi säger inte att vi är perfekta föräldrar, skilsmässoföräldrar. Men jag tycker att det är så fint att du påpekar just det här att de tog ett varsitt barn. Att man sätter faktiskt, du ska sätta barnet i första hand. Mm. Att du inte liksom, ni för vuxna, ni måste vara så pass stora. Mm. För barnen är ju inte orsaken till att ni skiljer er. Nej. Utan de är ju födda av kärlek.
Ja.
Men att man kan inte separera på barnen även om man är sur på den andra.
Och det är det jag känner ibland så här, jag menar, nu lever vare sig mamma eller pappa, men jag har känt det många gånger genom åren att varför gjorde ni så? För jag menar, om jag hade haft barn, då hade jag sett till att det hade funkat, oavsett vad de tyckte om varandra. Men det där med att min lillebror växte upp med pappa och jag växte upp med mamma, och de växte upp liksom i en annan del av Köping, ett par kvarter bort, och de hade ändå liksom ganska bra förutsättningar, för pappa var så egen företagare, han jobbade som målare. Och de hade ganska okej med stålar och du vet, så de höll på och sportade och åkte på så här bilcrossgrejer och allting, och jag var hemma med mamma liksom ett par kvarter bort och levde på liksom pulsa och blodpudding och fläskkotletter med sky liksom och socialhjälp. Så det var en jädrans skillnad liksom hur vi växte upp också.
Men det är ju det man inte riktigt förstår, för du hade inte kontakt med din pappa då, för att han inte tänkte. Alltså det kan, man ska inte prata om dem på det sättet, men att ändå att man kunde hjälpa varandra så att barnen ändå har olika samma förutsättningar fast de lever på olika ställen.
Inte alls. Liksom. Jag vet inte om det var bara för att det var så här typ 70-tal liksom.
Mm.
Men nej, så var det verkligen inte, utan det var pappa och Jens, det var team A liksom, och mamma och jag liksom var team B.
Ja, för din mamma mådde ju inte speciellt bra.
Nej, mamma var tablettmissbrukare, och under faktiskt hela min graviditet och med Jens så gick hon på så här nervlugnande. Så redan så här tidiga år när jag var liten, så mamma var väldigt sådär nojig och mycket depressioner och var rädd för att dö. Och hon, alltså jag var inte gammal, alltså jag kanske var så här, gick i ettan eller så här 6-7 år, lekes liksom, och jag hade dökoll på hennes medicin. Och mamma var typ såhär bara, hur har mamma tagit sin psykos? Ja mamma, du har tagit din psykos. Åh gud, jag kommer inte ihåg hur många Subril jag har tagit. Då kanske jag kommer ihåg, men du har tagit 2,5. Så jag hade ju så här dökoll på mammas medicinering. Och sen så var det så här saker som att när man kom hem från lekis eller kom hem från skolan och man kanske ville göra något, men ville hänga tillsammans med Stina eller Katja eller min gamla kompis Stefan liksom, då var det liksom inte på tal om det, för jag kanske hade tvättstugan eller mamma sa, kan du åka till ICA-furan och handla, och så kunde hon skriva en nota till mig. Och ibland då så hade vi inte alltid pengar, och då kom jag till ICA-furan, kanske mamma hade varit uppe på socialtjänsten och hämtat en rekvisition, och varje gång det var jag skulle åka och handla och jag inte hade pengar, utan man hade en sån här rekvisition och man fick liksom mat och det var typ så här socialtjänsten där, och då kunde man handla för sig 300 kronor, men då kunde man inte handla, det kunde inte jag göra ändå, liksom öl eller sånt, men folköl eller lättöl eller cigaretter, det stod typ så här klart också att det inte kunde vara, att man inte fick handla sådana saker. Jag kände bara, alltså hur sjukt pinsamt.
Ja.
Och det var verkligen så här ångest. Och det fortgick ju där under många år att mamma blev ju liksom, tycker jag, sämre och sämre. Och hon var mer så här, men du kan gå upp till socialtjänsten. Det är bara gå upp där, det ligger en check i receptionen. Så gick man upp där och hämtade den där jävla checken. Och det var...
Men hur var du som person, alltså så hur var du som barn? Var du liksom inåtbunden då?
Nej,
eller så här,
nej.
Utan det var fort, du var den här lite spralliga killen ändå?
Ja, jag tror att jag var lite same same. Kanske inte som jag är... Inte kanske samma happiness och energi som jag har idag. Men jag var fortfarande, jag var liksom den här gulliga, glada, lite tjocka killen. För jag var ganska knubbig liksom. Jag var som en liten köttbulle som rullade fram på gatorna i Köping.
Men för jag vet att du blev ju också mobbad för det.
Ja,
Både det och att de sen liksom, för att du förstod ju inte själv att det var killar du gillade.
Nej,
men att...
nej inte då. Men jag blev ju så här... I så här, när man kom upp sen då, man lämnade grundskolan och kom upp typ så här sjuan, när man blev tonåring typ så här 13-14, så började man liksom kolla lite på killar och tyckte att det var jobbigt med gymnastiken för att de var så taskiga. Du vet, det var nästan ingen som kallade mig Jonas i skolan, utan det var bara Charlotta liksom. Charlotta, bögen, du vet, när man gick i korridorerna. Och då var det också så här med jumpan fick jag frisedel ifrån, så jag slapp i alla fall liksom gymnastiken och stå där. Och det var också så här, det var så här ångest som jag tänkt på också. För många kids fortfarande idag, 2021 liksom. Just det här med en sån här sportgrej som blir så här, det händer med tjejer också. Det spelar ingen roll om det är tjejjumpan eller killjumpan, men när man står där och du blir aldrig vald och ingen säger mitt namn och jag är den enda som står kvar, och då säger liksom typ, jag tror min jumpalärare heter Kurre eller något sånt där, och då säger Kurre så här, bara, ja men Jonas, du får vara i Robbans lag. Fy fan, vi vill inte ha honom, den där jävla bögen, så jävla us, vi vill inte ha Carlotta i våra team, vi vill inte ha en tjej i våra team, men typ så, och det var så,
alltså, men vad gjorde lärarna?
Nej,
det fattar inte jag.
Och det ska
jag... Vad gjorde skolan med det här?
Nej, inte mycket alltså, ska jag säga. Utan det var lite så att, ja men om du har problem, prata med din klassföreståndare. Jag pratade med min klassföreståndare någon gång och han var liksom en jättegullig lärare. Men det var ju liksom, det blev liksom aldrig någon direkt action. Och jag skolkade otroligt mycket och hade lektioner och så hemma. Så jag, ibland hade jag lärare som kom hem till mig. Så i nian, ska jag säga, alltså Kristin, så tror inte jag att, alltså, var jag i skolan en eller två dagar i veckan utav fem. Vet jag, då hoppade jag på tåget till Västerås eller jag åkte till Eskilstuna, så var jag ute och gick så här i shoppingmål och tittade på kläder. Jag hade ju inga pengar, men gick och kollade. Jag kanske hade råd att gå på McDonald's eller köpa en fika. Eller. Och sen så hade jag en så här dröm. Alltså, jag var så grym på att gå in. Jag gick in på resebyråer på den tiden, så här, till Atlasresor och Vingresor och Fritidsresor och Kärreborgsresor, you name it. Jag tror typ inga finns kvar idag. Och hämtade resekataloger. Och sen satt jag hemma och jag kunde sitta i 5 timmar alltså, och jag älskar det. Jag gillar fortfarande så här att läsa om resor och kolla på internet och så nu. Men då hade jag mina resekataloger och så gjorde jag uträkningar vad det skulle kosta om jag åkte till Mallorca en vecka. Åh, reser man själv, enkelrumstillägg om man reser i mars liksom. Så gjorde jag uträkningar där om jag skulle resa med en kompis. Så jag var specialist på resor.
Alltså, men då kan man ju säga att du tränade ju ändå matte.
Jo.
Ifall du skolkade.
Jo, ja, men lite.
Så det var ju bra.
Exakt.
Nästan ännu bättre, för man lär sig nästan i sammanhanget så fattar man matte och vill kunna matte.
Ja, faktiskt.
Men det jag kan tycka är så fascinerande är just det här med att liksom inte skolan gör någonting och att det sker i med barn som drabbas på det sättet, att det är det mobbade barnet som får flytta på sig.
Och jag hoppas, och jag vet inte, men det kanske du vet också så, hur det är som förälder idag, men förhoppningsvis har dina barn liksom inte behövt haft liksom, utstå
mobbing. Ja, och jag tror att skolorna har ju mera system för sånt idag ändå.
Ja, det tror jag också.
Men vad det sätter för spår igen. Kan du till exempel det här med, eftersom det här med att inte bli vald. Mm. Är det någonting som du kan känna så här har funnits kvar? Att med rädsla att inte alltså, tillhöra gäng, alltså så här, att det satt kvar en stund?
Ja, kanske så här när man flyttade upp till Stockholm första gången, så kanske man kände lite så här, bara undrar hur det kommer vara för nya kompisar och alla sådana saker. Det är det, absolut. Men om man tänker på hur det är idag, då är det nästan tvärtom. För nu blir man ju så här, nu känns det som att många vill umgås med en och man blir inbjuden på många fester och många vill att man ska komma på middagar. Så när man kommer hem, som nu när man har bott utomlands, jag har ju ändå trots allt bott i utlandet i nästan 28 år som utlandssvensk. Även om jag är hemma relativt mycket, så är det ändå så här som man bara, nu känns man ändå så här lite poppis. Nu är det nästan så här att hade jag varit i ett lag just nu och någon hade valt mig, då kanske någon faktiskt hade ropat Jonas först.
Ja.
Men och inte och sist.
Kan sitta och le lite grann också, inte för man ska säga, men de som var dina klasskompisar.
Ja.
Det är ju lite för en själv.
Absolut.
Kanske.
Men det är också, jag har aldrig känt För det har, den frågan har jag fått många gånger. Mm. Eller så här, folk har undrat så här, bara, känns det inte jävligt skönt idag liksom? Och på ett sätt känns det skönt, men jag aldrig känt så här revansch eller där ser ni liksom, det här killgängen liksom, ser ni hur ni, vad bra det gick för mig eller jag flyttade till London och jag flyttade till LA.
Nej, men just också för dig själv.
Ja, här, exakt.
Här,
ja.
Jag klarar det.
Ja, och det är skönt och jag känner mer så här också att vad skönt med tanke på så många utav mina kompisar i Köping, de är fortfarande kvar i Köping. Men tänk att jag drog. Jag hade ju liksom noll förutsättningar.
Jag tycker att det är så intressant för att med tanke på hur du levde med det ansvaret över mamma i det medberoendet som du då fick såklart. Och inte ekonomiska möjligheter. Vad var det som gjorde att du kom till en brytpunkt att så här, nu måste jag släppa taget om mamma och jag behöver göra någonting för mig. Fanns det någonting som växte i dig och inte stanna kvar i det?
Eftersom jag inte tyckte om skolan så var det här typ efter nian och plugga vidare, det var bara nej. Så jag tog ett sabbatsår och då hette det att man skulle gå på, jag tror det var så här hålan eller sådär. Ja, men jag ska gå på hålan och då var det typ de här losersarna som inte skulle plugga vidare liksom. Och då fick man jobb där igen. Man tjänade inte så mycket pengar men man fick jobba ett år och då jobbade jag i 6 månader på Kappahl i Köping och 6 månader på långvården. Och det var så här, och då började man tjäna lite pengar, då kände jag så här, bara, Köping är inte rätt för mig, jag måste flytta typ till Stockholm, och Stockholm för mig det var liksom som att flytta till New York City, alltså det var så här, bara Stockholm liksom, wow, det är kändisar och det är premiär och det finns kläder, alla dessa klädaffärer och det finns lite så här gayliv och någon gayklubb och så det var verkligen wow.
För när du, jag måste plocka upp det, för du Kappahl ett halvår och långvården ett halvår. Vad fick du med dig för erfarenheter därifrån? För det verkar som att kläder var ett intresse redan från början.
Ja, absolut. Och kläder var ett stort intresse. Det var även innan jag började på Kappahl. För min mormor, hon var en otroligt chic och det var ju liksom mitt allt i Köping. Och framförallt när jag hade jobbet med mamma så drog jag mig till min mormor. Och min mormor, jag var alltid så fascinerad när vi gick på stan, för de kallade min mormor, hon hette Sonja, och jag kallade henne för Moja. Men när vi gick på stan så kallade de aldrig henne vid namn, de sa alltid fru Hallberg. Och jag tyckte det var så härligt, jag var så stolt över min mormor, du vet, man skulle gå ner på så här Selma Jansson på den finaste klädbutiken på Stora gatan i Köping. Och hon handlade alltid någonting, kanske en scarf eller nya skinnhandskar. Och min mormor hade alltid så här perfekta röda naglar och röda läppar. Och det blev ju senare, många, många år senare. Så det blev mitt signum genom liksom, i Hollywood. Det har varit min grej, också med många modetidningar när jag jobbar med supermodeller. Jag har alltid älskat så här röda läppar och röda naglar, även till vardags, även liksom om man har jeans och en vit skjorta eller t-shirt, så är det så snyggt, och det har jag mycket att tacka min mormor för, måste jag säga.
Men tror att det är det också som kanske har gjort att du kände att du kunde ta steget, att du hade ett sånt stöd ifrån mormor, för jag vet också moster, va? Som betyder mycket, att du någonstans, för jag tänker att självkänslan och självförtroende måste ju ta, alltså självförtroende tas ju kanske ett stryk med tanke på att man inte blir vald och man blir kallad för
det ena. Jättemycket.
Men att då, kan du se om du hade liksom en starkare kanske självkänsla än det du hade självförtroende?
Ja, men det tror jag,
för
absolut.
För den du var som person.
Det tror jag absolut att jag hade, och jag fick ju väldigt mycket där. Men sen gick ju min mormor, hon gick bort där när jag var där. Jag tror att hon var någonstans mellan 7 och 8, så typ 13-14 år, så dog hon i cancer. Men då hade jag också min moster Margareta, som också var en väldigt chic och elegant kvinna. Och jag har väldigt mycket att tacka min moster för också. För hon hade en klädbutik i Eskilstuna som hette Boutique La Cour, som var liksom typ så här, jetset shop, liksom, du vet, alla från Eskilstuna, Västerås och Köping, de som hade lite pengar, åkte typ och handlade hos min moster. Och då i unga år så frågade hon mig att, men Jonas, vill du inte hänga med upp till Älvsjömässan i Stockholm liksom? Och det var ju så här, bara, modemässan. Gud, det var ju som att få åka till Paris. Jag menar, jag visste typ ingen skillnad att vara i Paris eller Älvsjös modemässa. Och fick vara med henne som lite så här smakråd. Typ, vad tycker du? Ska jag ta den vita och leopardknytblusen eller ska jag bara ta den i svart? Och jag bara, nej, jag älskar knytblusar. Ta alla tre. Och så blev det mer och mer. För det var mycket saker som hon och jag köpte in tillsammans genom åren. Som blev bra. Hon sålde liksom plaggen som vi köpte. Så jag hade mycket bra och mycket fantastiskt att tacka min moster för där, att hon också introducerar mig faktiskt på ett sätt lite just till det här med, du vet, modemässan, och man gick omkring där ute på Älvsjö, och du vet, det var Fria Designers och United Designers och allt vad de hette, och alla modellagenturer hade de här montrarna där man kunde gå och plocka upp de här modellkartorna och bara kolla på alla snygga killar och snygga tjejer.
Det var heaven.
Nej, gud, det var ju liksom wow.
Men det tänker jag också säga, att det är så fint att hon lät dig ta sånt ansvar.
Ja.
Så började liksom ditt självförtroende kanske växa där lite grann, i och med att du fick det ansvaret och ni såg att ni sålde och att du var bidragande i det.
Absolut, det var ju superhäftigt. Och jag menar, jag var ju unga år. Jag kommer ihåg när min moster skulle gå ut med hennes väninna Lisbeth, och då var ju de säkert i, ja men såhär, 40-45 års ålder eller sånt där, och jag liksom hängde på dem ut, och jag var alldeles för ung, och de älskade att gå på ett ställe här i Stockholm som inte finns kvar längre, men jag tyckte det var så glammigt, det hette Valentinos. Så vi gick på Valentinos, och du vet, man stod där kanske sippade på någon sån här liten, du vet, vitt vin med soda vatten typ, och jag var bara så här, bara wow, det här är liksom, hur coolt är det här, att jag var med moster och hennes väninna på Valentino.
Men den är ju underbar, just vad det, vilken betydelse det får för någon framöver.
Ja,
att du kan ju berätta så detaljerat, ja, ja, till och med om de här tillfällena.
Ja, men det betydde allt för mig.
Men jag tänkte också säga att just att du var på långvården.
Ja.
Vad fick du lära dig därifrån?
Jag fick med mig väldigt mycket, och det var väldigt fantastiskt där. För jag kommer ihåg att jag jobbade där en vår, tror jag, in på sommaren, och jag tyckte det var så otroligt många som dog, och då kunde det vara inne och så här, jag glömmer aldrig en dam, fantastisk dam, äldre, kanske 85-90 års åldern, Elin hette hon, med så här kritvitt hår, och hon var så mysig, hon var så glad varje gång jag kom in till henne, och det var ju så att man hjälpte att tvätta på morgonen och kanske tog dem på toaletten, och de hade så här liggunderlag för om de kissade eller bajsade på sig, och sen så kom man in dagen efter, så var det någon som hade dött. Jag glömmer aldrig när hon, den här Elin, dog. Jag var så himla ledsen, för hon var så himla mysig. Det var liksom varje gång man kom in på långvården så var man så här, var är Elin? Nej, men hon sitter i fikarummet, eller ja, men Elin är där. Så det var, och jag tror man lärde sig mycket då, för jag var så ung, men just det här, det känns inte som att, förhoppningsvis kanske man slipper att hamna på långvården, men vi ska alla den vägen vandra på något sätt och bli gamla. Och det var ändå så här, det var jobbigt också måste jag faktiskt säga, just det här när man jobbade där och så dog folk, när man var så där ung så tyckte man så här, åh, gud, det här är fruktansvärt. Men på äldre dagar har jag tänkt tillbaks på den här tiden på långvården, det var ändå ganska fantastiskt, för du vet, vi hade bra så här gemenskap ute i fikarummet, du vet, det där alla hänger liksom, om det inte var massor med ringningar och sånt där, så hängde man alla ute i fikarum och man käkade sin så här, du vet, kanelbulle eller kardemummabulle som man tycker om eller whatever, och det var lite mysigt, det var lite mysig gemenskap, som inte jag hade haft det då från klassen direkt så här, och från skolan, och så kommer man in liksom och har ett jobb, då fick jag ju liksom jobba kompisar, då helt plötsligt var man ju en i teamet på ett annat sätt, för jag var ju liksom aldrig en i teamet i skolan, men på arbetsplatsen, både på långvården och på Kappahl, så blev man det. Och det var,
så
det var
då fick du känna hur det var?
Ja, och typ inga pengar. Jag tror man tjänade på genom hålan, eftersom det var genom den här grejen för skolan, men det var något så här galet, jag vet inte, säg 1100 kronor i månaden. Men det var också så här fantastiskt. Jag fick 1100 kronor i månaden. Jag bara, wow, jag har fått min första lön. Jag bara, hur coolt är det? Det räckte ju inte till typ någonting. Men jag menar, 1100 kronor, det var som att tjäna liksom, jag vet inte vad.
Men däremot så fick du också med dig hela den här, det du säger, gemenskapen. Ja, vad det betydde,
ja,
liksom.
Ja, betydde så, alltså, wow. Och nu när man ser tillbaka på livet och man tänker det, bara, men gud. Jag jobbar på långvården och jag jobbar på Kappahl i Köping liksom. Who cares? Jo, I care, för det var betyder mycket mer än vad folk någonsin kan föreställa sig, tror jag.
Men när du kom till Stockholm och började, alltså så här, visste du när du var på de här modemässorna så liksom att det fanns ett jobb som hette stylist?
Nej, inte riktigt. För i den vevan också så jobbade jag länge och jag hade fantastiska år. Jag jobbade som servitör på Café Opera i typ över 6 års tid, och det tyckte jag var så här, wow. Sen hade jag en kompis med som hette Lisa. Och Lisa jobbade då med Camilla Henemark. Hon hade en agentur som hette Sue Models. Och Camilla var lite så här, eller vad säger jag, Lisa var en dag till mig. Hon bara, men Jonas, jag har en modejournalist. Det var inte stylister på den tiden, det var mer modejournalister. Som heter Mona Orrmalm, som jobbade på Femina. Hon behöver en assistent, hon ska göra, det var någon så här Expressens söndagsbilaga, men jag visste ju typ inte så mycket om tidningar och så på så sätt. Men hon sa det, jag tror du skulle gilla det här, du skulle passa som stylist, alltså det kanske är ditt jobb, stylist, modejournalist, jag tror att du borde ge en chans. Prova att jobba med henne som assistent. För hon har frågat.
Vad är stylist?
Ja, men jag bara, vad är stylist? Vad är modejournalist? Ja, men så här, Lisa, du får hjälpa henne. Du ska ju bara vara som assistent. Stryka. Jag bara, stryka? Jag menar, hallå. Ska man, vem gillar att stå och stryka? Men jag tänkte, I give it a go. Och så var i alla fall med månaden där dagen. Och så var man bara, shit, det här är lite glammigt. Liksom. Man fick, någon kom och hämta mig. Jag fick någon taxi. Jag fick ingenting betalt. Men det var så här, man fick komma in. Någon hämtade mig i taxi. Det var frukost på morgonen. Det var så här, jag heter catering, lunch catering. Det var två jättesnygga modellkillar. En tjej, jag tror det var två killar och en tjej den dagen. Och med hår och make och fotografer och allt. Jag bara, shit, det är så coolt. Och jag strök. Och jag var i alla fall, jag måste ha varit bra. För Mona återkom sen och sa till mig, typ någon vecka efter, och bara berättade att, åh Jonas, gick så bra med dig på Expressens söndagsbilaga. Och jag ska åka med en fotograf som heter Paul Woodhouse. Vi ska åka till Miami och plåta för Femina. Och jag bara, Miami?
Ska hade du ens kollat i de här resetidningarna på Miami?
Nej, jag visste ju. Ja, men,
ja, men jag tänkte så här, hade du räknat någon gång på det?
Nej, vad det kostar.
Ja, men det var lite, hade du vågat drömma dig dit bort?
Nej, för det var lite för långt. Så ibland var det så här, när man, för det, nej, ja, det är bra. För när jag räknade så fanns ju USA alltid. Men det var lite över. Asien och USA, då blev ju priserna för mycket. Så alltid var jag nästan fokuserad runt Medelhavet. Liksom.
Det var, och nu blev det plötsligt Miami.
Ja, och så blev det Miami. Och jag var med där och vi gjorde, jag vet inte om det var 3 eller 4 jobb till Femina. Och kände också då, bara, vilket jobb! Liksom, stylist. Man plockar ihop kläder som man tycker är snygga och matchar ihop med lite smycken och skor och liksom stryker och ser till att de är perfekta och klär på modellerna och sätter in lite nålar och fuskar lite grann så att det ska se perfekt ut på bild. Och jag bara, det här är ju coolt alltså.
Ja, och det är där som är så härligt, för när du berättar då när du kommer dit första gången och du ser det här liksom stämningen, ja, med människorna och det är liksom... Ja. Det är ju det som är så häftigt också när man, om man inte har så bråttom in, för då hinner man ju också känna på, vill jag vara i den här branschen? Vilket, ja, jag tror att andra kanske tror att, ja, de vill vara i någonting.
Ja.
Så att de söker ett jobb, alltså så här, för snabbt att bli det istället för att gå in som praktikanten.
Precis.
Känna in så här, i magkänslan, trivs, ja, jag här?
Men det är precis, det är precis som du säger, Kristin, det här med att man kanske ska ge sig lite tid, att man ska praktisera, att man ska gå bredvid någon. För nu, i dagsläget, jag gick ju aldrig, när jag började så här som stylistassistent, då fanns det inga så här stylistskolor. Nu i Sverige finns det ju stylistskolor. Du kan ju gå ut en stylistlinje med absolut det bästa, och då är det folk som, eller bästa betygen tänker jag på. Och då är det ganska många som skriver till mig regelbundet faktiskt på Instagram direkt och frågar om tips och råd. Och då säger jag alltid det. Har du en favoritstylist? Hör av dig till henne. Hon kanske redan har en fast assistent som jobbar heltid. Men man gör oftast väldigt mycket så här, stora reklamjobb och så som stylister. Du kanske pratar någon celebrity och bor i Sverige, så du kanske jobbar med någon svensk programledare. Eller, och då kanske du behöver någon som springer lite extra och plockar ihop grejer och så på stan. Och lite, någon fokuserar på kläder, någon fokuserar på smycken, någon fokuserar på skor. Och kommer man då in så, för jag ska säga det, för mig i alla fall, det spelar ingen roll om du går ut med bästa betygen i en stylistlinje. Självklart, jag tycker att folk ska plugga, för det är väldigt bra. Men du måste ju också ha öga för det. Jag menar, om du har bästa betygen och sen kan inte du liksom matcha samman de här outfiten och verkligen vara lite, för jag ser alltid som stylist för mig. Tycker jag i alla fall har varit för mig i alla år. Det är lite som att vara så här spindeln i nätet. Det är lite som att vara liksom, you are the one in the middle. Liksom. Du har koll på allt. Du ska ha koll på modellen. Hon ska vara glad. Du ska plocka ihop snygga kläder. Det gäller att fotografen är nöjd med det du gör. Du har bra koll med hår och make. Så att du får lite det håret och maken. Så att min vision också kommer fram i teamet. Så jag tycker det är en ganska bra så här... Ja, men spindel i nätet liksom.
Ja, och då är det bra att testa de olika sakerna och inte tagit ansvar för det stora hela på en gång.
Ja.
Men också väldigt mycket personer. För, ja, det kan jag ju känna eftersom jag har jobbat med, mycket med stylister.
Ja.
Att nu har jag i och för sig haft turen, men skulle ju ha haft liksom underbara människor som är stylister. Men jag menar, skulle det komma någon som är skitbra betyg men kanske inte liksom är framåt och vågar, ja, ta plats och liksom... Eller är härlig som person. Då hade jag ju hellre valt den som är härlig som person. Sen om den är liksom perfekt, ja, i det andra. Utan
precis, det är ju verkligen jätteviktigt.
För du har ju med så otroligt många människor att göra. Och många nya människor som ska lita på dig.
Ja, exakt.
Att det du tänker göra liksom med röda läppar och, ja, naglar. Att, ja, ja, man bara så här, okej, okay, jag litar på att du kan det här.
Ja, liksom. Och det är också så här, som stylist måste jag säga, det är en otrolig skillnad också. Och om jag jobbar med en modell och jag vill ha röda läppar och röda naglar, då får jag röda läppar och röda naglar. För det är liksom kanske min vision. Jag kanske ska göra ett jobb till L eller kanske jobb till Vogue, och då kanske det är tema svarta kläder med röda detaljer, röda skor, röda läppar, röda naglar. Då är det min vision. Skulle den modellen säga 6:30 när vi är inne där och bara, nej men Jonas, jag tycker inte om röda läppar. I'm sorry. Next. Då kommer en annan modell och ersätter. Om man inte jobbar med Gigi Hadid, eller om man kanske inte jobbar med Adriana Lima, för då är de lite som celebrities. Och då får man ju vara lite lyhörd. Men vad jag ville säga var att modellerna är ju mer ett lättare verktyg nästan för en stylist än till exempel en celebrity. Vi kan ju ta dig själv till exempel.
Ja.
Om jag skulle komma till dig och så ska du göra en stor gala på TV och så har jag plockat världens snyggaste röda eller svartklänning till dig och du tycker allting är jättesnyggt, och så säger jag till dig, ja men Kristin, jag tycker absolut att du ska köra röda läppar och röda naglar, och så känner du typ att nej men Jonas, jag vill gå mer för den här natural look och lite sotade ögon, eller då skulle jag aldrig påtvinga dig att du skulle ha röda läppar, nej, och röda naglar. För det blir ju en helt annan sak om man jobbar med celebrities eller om man jobbar med modeller.
Ja, och jag tänker också att det har att göra med kanske lite grann, det är roligt att du tar det här med röda läppar, för jag har försökt så många gånger och jag tycker inte att jag passar det, för jag tycker att det är så jäkla snyggt. Men jag tycker inte att jag har de färgerna i ansiktet för. Jag tror att det måste vara en speciell röd färg.
Ja.
För det finns liksom det blåa hållet och det gula hållet. Jag har fortfarande inte hittat.
Nej.
Om du hittar ett rött läppstift som passar mina färger, let me know. Skicka liksom numret. Men det jag också tror är att när du gör modeller, då är det ju inte matchat med personligheten.
Nej.
Utan du ska ju skapa någonting.
Ja,
när det är jag, då behöver man ju känna igen sig själv.
Jätteviktigt. Så
för
viktigt.
För att går jag in på liksom och kör ett program, då vill jag känna så här, det här är jag.
Ja.
För det är jag personligen, Kristin, som är där.
Jo, men det är jätteviktigt.
Och det tror jag också är ganska stor skillnad på det. Det är kanske därför man då säger, nej shit, där röda läppstiftet är inte jag.
Jo, det förstår jag. Men där kommer du in på en stor gala. Säg att du är programledare för Kristallen till exempel. Och så kommer du in, säg då att du har röda läppar och röda naglar. Och folk bara, men gud, vem är det där? Men du vill ju också,
men
du är ju Kristin Kaspersen, och det ska ju också kännas när du ställer dig i sändning. Du får inte vara för stylad eller för liksom utfreakad, medan modellen, hon blir ju, vad ska man säga, stylistens verktyg.
Exakt,
lite.
Men jag tror också så att många skulle kunna tycka så här, fan vad coolt att hon har
ja.
Läppt. Men jag tror att mina ögon skulle säga, vem är jag nu? Det här är
prova.
Jättekonstigt.
Jag ska styla dig för något jobb, och då skulle
du
ha
röda
läppar.
Faktiskt, vi ska komma till det. Vi ska komma faktiskt till det. Men då, du liksom hamnade då, du var ju i Miami, för jag tycker att det liksom, du var inte så länge i Sverige och jobbade som stylist.
Nej.
Var det att det erbjuds på andra ställen, eller tyckte du att Sverige ganska snabbt blev för litet?
Nej, för min riktiga karriär liksom, så här, när jag började, jag liksom, efter att jag hade jobbat på Café Opera, efter att jag jobbat som assistent, så drog ju jag och mitt ex Jocke, som jag var tillsammans med 18 år, vi drog över till London och skulle vara där i 6 månader, och vi blev där nästan i 12 år. Och under tiden jag var i London så blev det lite så, jag fick lite mer, jag blev mer och mer intresserad för mode.
Men varför flyttade du till London? Var det bara för ett kul äventyr?
Ja, kul äventyr i 6 månader. Liksom. Mm. Och det var liksom, och det har jag sagt förut, men jag tycker det var så häftigt så här. För när vi satt på planet och Jocke typ, han tycker säkert bara, men gud, måste du berätta det?
Ja,
men att han satt typ och grät. Det kom tårar liksom på honom. Och jag bara, men gud Jocke, varför gråter du? Jag är så excited, vi ska dra till London liksom. Vi ska bara vara där ett par månader, kanske ett halvår, 6 månader. Och då var han så här, han bara, nej Jonas, vi kommer inte vara här i 6 månader. Vi kommer vara där länge. Och så blev
han
det 12 år.
Det
är ganska häftigt
det.
När man tänker på det så här i efterhand.
Verkligen.
Så är det ganska coolt. Han måste ju verkligen haft någonting som sa det till honom, att ni kommer stanna här.
Ni kommer nog
länge.
Gilla det så
ja,
mycket
precis.
Som ni blir kvar.
Och det var superhäftigt. Då kom jag med kontakt med så här London Fashion Week. Och jag började få lite kontakter.
Hur gör man då när man jobbar in sig där? För det är ju inte bara så här att komma. Det är många stylister som
absolut.
Vill jobba in sig.
Det gäller ju så här, allt handlar om kontakter. Och min inköpsport var då. Då hade jag lite bra kontakter så här med Svenska L här hemma i Sverige. Och på den tiden var det Eva Spegel som var modechef. Ja, vackra, fantastiska kvinna. Mm. Och då så såg jag till att få genom en kvinna som heter Carol, som ägde en modellagentur i London som hette Premier Models. Hon gillade mig jättemycket. Och tänkte bara, gud, den här svenska killen, han är galen och rolig eller bra energi. Och så en dag sa hon till mig, hon bara, I have one of my clients and I think she's gonna, oh my god, you two gonna be a match in heaven. Så tänkte jag bara, men gud, jag undrar vem det är. Och då sa hon så här, har du någon tidning du tror att du skulle kunna göra ett jobb för? Och jag bara, men jag håller på här nu och pratar med Eva Spegel hemma i Stockholm för Elle Sweden. Och jag ska få göra British Designers. Så här en sida, då vill jag bara de här stora brittiska designers. Så var så här, en sida Hussein Shalayan, en sida Alexander McQueen, Julia McDonald, Vivienne Westwood, Paul Smith. Och hon bara, men det är perfekt, det är lite så bra designers. Och då, vad säger du typ att jag, om Naomi Campbell?
Ja, men det är ju så sjukt.
Och då var jag såhär, oh my god, Naomi Campbell. Och det är lite häftigt när man går in på L eller kollar i arkivet, att det faktiskt finns där. De har ju aldrig jobbat med henne, vare sig innan eller efter att jag gjorde henne för med British Designers.
De har inte det. Hur många år hade du jobbat som stylist då? För det där får inte jag riktigt ihop.
Det var inte så länge. Nej, det var ett av mina första jobb. Jag kanske hade hållit på och gjort lite småjobb och så i kanske två, tre år. Och sen mitt stora bägg var. Och jag har alltid varit så. Sen också ska jag säga det att efter Naomi, innan Naomi och efter Naomi, så hade jag alltid den här drömmen. Alltså jag älskade mina 90 supermodels. Och jag var nästan så här, jag kunde planera, jag kunde skissa på jobb. Jag kunde, nästan lite som resekatalogstiden, så var det nästan så att om jag fick göra ett jobb med Naomi, då skulle jag väl göra det. Fick jag göra ett jobb med Jasmine Le Bon, skulle jag göra det och det. Men i och med då att jag fick göra Naomi för svenska L och att Carol älskade mig, så öppnade ju det också lite portar på den tiden i London.
Så det är såhär sliding doors
ja,
grejer.
Ja, alltså, verkligen. Ja, faktiskt. Ja, verkligen sliding doors. Liksom. Vad hade hänt? Nu fick jag Carol. Vad hade hänt om jag inte hade Carol? Och då fick jag också kontakt med Jasmine Le Bon, som var gift med Simon Le Bon från Duran Duran. Och vi klickade också så himla bra. Och hennes väninna som heter Gail Elliott, som också var en jättestor modell på den tiden. Och då fick jag börja göra grejer med dem. Så allt där från Naomi gav liksom lite ringar på vattnet.
Men då måste jag bara fråga, hur nervös var du när du skulle träffa Naomi?
Jättenervös. Så nervös. Man hade ju hört stories om henne att hon är ganska så här hardcore och världens superbitch mot, liksom, mot hennes team och allting. Så jag var ju supernervös. Och dessutom så skulle inte jag plåta jobbet i London. Det skulle plåtas i New York, för hon var i New York. Så jag flög över till New York och hon var ju 30 eller 35 eller 40 timmar sen. Liksom. Så vi hade ju bara studion som stod och tickade. Och de hemma i Sverige var så här, men du får ju liksom sluta. Det här kostar för mycket pengar. Och sen så sa Carol, jag bara, I'm so sorry, men hon var liksom fast i ett annat jobb, men hon är på väg. Och på väg, då tänkte man så här 10 minuter, det var så här 4 timmar senare, men hon kom i alla fall. Och hon var superproffsig, så bra. Och vi klickade så himla bra, och hon bara älskade alla kläder. Hon bara, oh my god, I love that you're Swedish. Och vet, på den tiden hade hon bra kontakt med så här, vet du det, Marcus Schenkenberg, och de hade gjort en så här jättekampanj uppe på ishotellet för Absolut Vodka med alla supermodeller, Schenkenberg, jag tror det var Richard Avedon eller så här superfotograf som hade plåtat. Så hon älskade ju Sverige, och hon hade ju så H&M's underklädskampanjer på den tiden,
ja,
som gick vid jul.
Bilolyckor,
och de satt i tunnelbanan och var överallt. Så hon bara, oh my god, you're a Swedish Viking, I love you, liksom.
Men det där är så intressant också, hur folk pratar. Nu kan det ju hända att de har varit så mot andra, eller också för att ni får en kemi och att det är trevligt. Men jag vet när jag var med Söndagsöppet, där intervjuade jag ju ganska stora personligheter. Mm. Liksom, det var Tom Jones och Cher och de där. Och Ronan Keating kom jag ihåg då, som jag tyckte var så himla bra. Och det de alltid sa var liksom så här, man fick den här riden och man liksom, de vill ha det här, det här, det här, det här i logen. Ja. Prata inte mer om innan, utan då är det någon annan som går emellan. Och man bara så här, man stod nästan så här givakt och gömde sig för att man inte skulle vara i vägen.
Precis.
Sen när de kom, då var ju de flesta, de bara, nej, men varför ska jag sitta där? Jag vill ju hänga här med er.
Ja,
tog sig till och gick ut och var så här.
Så
det är liksom någonstans verkar som att teamet runt omkring. Och då har jag funderat på det. Jag undrar om det är för att om det är så att de vill ha te, så ska de slippa fråga efter att de får kaffe. Men så nej, men jag vill ha te istället.
Ja,
jag tycker om citronte. Så istället för att behöva vara den här jobbiga som frågar, så ser de till att allting står där. Mm. Men vet, att allting som man hade ställt i den här logen var ju tomt. Det var ju kvar när de gick.
Ja, ja.
De hade ju gått ut på fikabordet och bara gick och knaprade och stod och snackade med allihopa. Och var ju supertrevliga de flesta av dem.
För det har jag också, precis, exakt det du säger har jag också tänkt många gånger. Så här, men gud, varför ska det vara så mycket så här hysch, hysch, och det, man ska inte säga det, och det, allt ska vara klart, och de vill ha grillade skampi till lunch, och det är ingen som äter den där skampin, Sanna. Och det är mer liksom många så här, framförallt många så här, men celebrities, stjärnornas stab runt omkring, framförallt publicister liksom, så här PR persons, det är samma i Hollywood alla år där jag jobbade där också, det kan vara ett jädrans uppsjas liksom. Jag var just nervös första gången jag skulle jobba med Cameron Diaz, jag höll på att pinka på mig, jag var ju liksom superstressad.
Men säg att hon är härlig.
Alltså bäst, I love her. Du skulle älska henne.
Jag älskar henne. Nej, men jag älskar henne redan innan.
Jag sitter här med Kristin nu och bara upp med armarna i luften.
Ja, han gör inte bara det nu, han har gjort det rätt mycket.
Alltså, första gången, jag måste bara säga det, när Cameron Diaz skulle göra henne för The Hollywood Issue för British GQ, det var så här, om två olika omslag och 15 sidor, vi skulle plåta upp ett hus i Hollywood Hills, och Cameron Diaz är på G, och då var det så också publicister och hennes assistenter, de var ju där och de gjorde igen ännu mer nervös, de bara, Jonas, are you ready? Cameron is gonna be here in an hour. Jag bara, yes, I've been ready for 5 hours. Jag hade varit där liksom så många timmar, jag var där i gryningen typ liksom, hon skulle komma vid 10, så allt var så bra. Och de bara, all jewelry, are they up on the table? Jag bara, yes. De var uppe 6 i morse, och så var det nedräkning. Jonas, are you, and Ashley, min assistent hette Ashley. De bara, are you ready? Cameron is here in 20 minutes. Jonas, Cameron is here in 10 minutes. Och jag bara, shit. Och så kommer hon i en silvergrå Toyota Prius och öppnar dörren med Uggs. Med sådär Uggs och typ en sån här ljusy couture och en tanktop och hår. Bara såhär, helt såhär, såg ut som hon hade, jag vet inte, stått på huvud och sovit. Och ett par solglasögon. Och hon bara, hi, I'm here. Och jag bara, oh, hi Cameron, I'm Jonas. Oh my god, amazing, I heard so many things about you. För då hade jag plåtat ganska många om slag för British GQ innan, så hade väl den här, de hade väl sagt åt hennes publicist att men Jonas är underbar och vi har gjort de och de stjärnorna med henne, och då det släppte ju allt, och hon var ju bara, man ville bara äta upp henne, hon var så härlig,
alltså,
så
men härlig. Jag tycker att hon är
bäst, underbar.
Ja, men och det är på något sätt, hon kanske också gör såna roller, men det finns, jag är absolut inte lik henne, men det var för 10, nej det måste jag tänka efter, det måste vara typ 15 20 år sedan, ja, när jag var gift med Hans Fahlén, ja, så gjorde han När och fjärran.
Ja.
Så var vi nere i Holland.
Ja.
Och vi ska hoppa på en berg- och dalbana, så står ett kamerateam där, ja, och filmar oss när vi ska åka. Och då var ju kön lite längre bort, så att de ser inte oss jättetydligt. Men då var det någon som hade gått fram och frågat om det var Bruce Willis och Cameron Diaz. För Hans, ja, Hans är ju, ja, faktiskt, ja, lite, ja, ja, som Bruce Willis, ja, för de trodde att det var liksom, ja, en filminspelning.
Gud, det är underbart.
Men, och då var jag så här, alltså, det var ju det finaste, ja, komplimangen. Sen såg de förmodligen bara mitt hår.
Ja,
det var liksom inte mer. Men hon är någon sån här. Men däremot så blev jag så, jag hörde att du hade pratat om Julia Roberts, att hon, ja, inte skulle, nej, vara härlig. Alltså, då blev jag ju nästan, ja, ledsen när jag, ja, hörde det när jag lyssnade.
Och det är faktiskt en person som jag fortfarande känner så här att jag skulle faktiskt vilja jobba med. Jag har aldrig jobbat med Julia Roberts, och jag har jobbat med några andra också så här, med så här, typ så här bad reputation in Hollywood. Och då när min agent sa det, att jag glömmer aldrig, en av mina första celebrities jag jobbar med som heter Catherine Zeta-Jones. Hon var också så här, bara, ja, men Catherine är ganska svår och du får vara på din vakt och nu ska du göra det här jobbet med henne, och det slutade med att, alltså, klick i 190. Och jag vet inte om det blev klick i 190 också, för att jag kände det. Jag var också så här, bara, det blev som en utmaning när min agent sa det, att, alltså, hon är så difficult liksom. Catherine är tricky. Och vi skulle göra för Life Magazine, för New York Times, skulle vi göra ett omslag och story, för hon hade just signat och skulle göra de här filmerna med Antonio Banderas, Zorro,
just det.
Zorro-filmerna. Och det gick så himla bra. Det var underbart. Och likaså när jag skulle jobba med Sharon Stone, så var också min agent att, med Jonas, Sharon Stone. Och då tänkte jag, okej, okay, du sa samma sak på Catherine Zeta-Jones. Och det blev så här love at first sight, både från Catherine och mig. Tänkte jag, hur farlig kan Sharon Stone vara? Det blir säkert bra det också. Och det blev bra.
Och det blev bra. Ja, vi ska komma till det alldeles strax. Men jag blev lite nyfiken på, varför pratar de så här om Julia Roberts? Är det många som pratar om henne på sig? För att hon...
Ja.
Så när man ser henne så, ja, ser hon ju så...
De säger att hon är ganska
härlig.
Jag ska inte säga elak. Jag menar, det är väl ingen så, direkt kanske som är elak på så sätt. Men de säger att hon är otroligt svårflörtad. Och sen så säger de också... Det kan jag säga, så det spelar ingen roll. Vi pratar ju på svenska. Jag hoppas inte Julia Roberts får något, det är översatt. Men det är tydligen fakta. Men hon är också väldigt... säger man. Jag vill inte säga illaluktande, men hon har väldigt starka kroppsdofter.
Hon doftar inte så,
nej, doftar inte så jättegott. Och är inte så jättetrevlig. Så den här, och det är lite som en besvikelse, för då har jag hört så himla mycket, och från så många makeupartister och så många hårstylister och så många fotografer, så jag vet liksom att det ligger någon sanning i det.
Men jag känner att det blir så extra roligt att säga att jag skulle vilja se om jag kan gå igenom,
ja,
det där.
Men jag vill jättegärna.
Jag skulle nästan
triggas ännu mer. Jag också. Nej, men jag är så. Jag är så här bara, Julia Roberts. Jag har två. i Hollywood så jag känner så här, och det är fortfarande inte för sent. Vi har samma agent kvar i Beverly Hills och jag måste berätta det att innan covid så var de på mig och sa: Jonas, vad säger du? Vi har två stycken här som har frågat nu sista halvåret. Så här, kommer Jonas tillbaka? Så det var så länge sedan, för det är flera år sedan jag var där nu. Och det var mamma Kardashian, Kris Jenner har frågat på mig ganska mycket och Cindy Crawford. Och då känner jag det att har jag de två och får mig tillbaka till Hollywood, både Kris Jenner och Cindy Crawford, då känns det en bra anledning att komma tillbaka till Hollywood. Och jag har både Julia Roberts som jag inte har jobbat med och min andra, the darlings of the darlings, Michelle Pfeiffer.
Jag måste få
jobba med Michelle Pfeiffer. Så jag, när jag jobbar med Julia Roberts och Michelle Pfeiffer, då kanske jag tar ett break igen.
Ja, men är det lite roligt också att ha så här att man vill faktiskt jobba med några? Men,
ja!
Men är du tillbaka? För när jag lyssnade på en intervju med dig, ja, då var det precis före coronan.
Ja. Exakt.
Du var precis nyseparerad och ska jag bo kvar i Mexiko eller ska jag tillbaka till Los Angeles? Du börjar få de här frågorna. Men sen kom, var det coronan som gjorde att du inte kunde åka iväg till Los Angeles, att det stoppades?
Ja, och sen känner jag också det att jag tror inte att jag vill riktigt så här. Jag menar, nu bor jag i mellan Cancun och Tulum i Playa del Carmen. Så Cancun är ju verkligen så här international airport. Så jag menar, jag kan ju lätt, om jag vill börja jobba igen lite i LA, det är 4 timmars flight, så det är lätt att ta mig. Men jag tror inte att jag kommer flytta. Jag tror inte att jag kommer flytta ifrån, kanske från Playa del Carmen till någon annanstans i Mexiko. Jag saknar Mexico City jättemycket, där jag levde de första 2 åren när jag kom till Mexiko. Men jag tror inte att jag kommer flytta tillbaka, ever. Till,
du är klar med LA boendemässigt.
Ja, jag är klar med LA för det är fantastiskt. Jag älskar LA då. Och det var ju det som liksom banade vägen för min karriär med alla mina liksom Hollywood superstars. Men det är lite så här, det är lite, vad heter det, själslöst, soulless. Jag tycker att det är något sorgset i Los Angeles med folket, just att bartenden eller de på din mataffär eller
alla ska bli skådespelare.
Ja, exakt så. Ja, exakt.
Vem man pratar med?
Ja, och det är verkligen så, typ poolkillen bara typ, då känner man så här, kan ingen vara lite glad i de jobben som de har och vara lite nöjd med livet? Du kan vara världens bästa poolkille eller världens exakt bästa städerska eller världens bästa jobba på Whole Foods, men alla är så här bara: "Hi, I'm Jonas. I want to be an actor. Hi, I'm your waitress."
Precis, man frågar. Ja. Man är inte ens fråga.
Nej. Det är galet.
Ja, men de säger ju i princip när de säger hej och välkommen. Mm. Jag jobbar egentligen inte med det här, utan jag är en skådespelare. Men jag jobbar lite extra.
Ja.
Vad vill ni beställa?
Och man bara,
tack för den informationen.
Ja.
Men det kan ju också vara så att de säljer in sig själva ifall de nu någon gång 100%. Möter någon som faktiskt...
Ja, men de vet ju inte. Ja, men de kanske tänker, de vet ju inte. Där kommer du och ska käka middag och du kanske är en producer och håller på, eller en casting director, att du håller på att leta folk. Och så säger de det till dig och du känner bara: "Men gud." Och så svarar du tillbaka innan du beställer maten. Du bara: "Oh my god, thank you so much. Yes, I want to meet you tomorrow. You're my next Angelina Jolie." Det var alla vänt. Alla vill bli ny Angelina eller Julia eller Brad eller George Clooney. Jag menar, det är galet.
Ja, men det lustiga är också, jag var dit när jag var 19. Eller 18, skulle precis vara 19 efter jag hade gått ut gymnasiet. Så först åkte jag till New York och då åkte jag själv. Mm. Och så först kom jag till New York och då var jag så här: äntligen New York, alltså, som jag har drömt om den stan. Och man tänkte så här, direkt USA-filmer. Mm. Alltså man, allting ser ju, tänker man ju att det ser ut som film. Och så det första som händer när jag går ut på gatan är att det kommer en man gåendes i träningskläder och så börjar han småjogga. Och jag tänkte så här, men gud, känner ni honom? Alltså jag känner ju, alltså, hej säger jag. Och han bara, hej. Och så springer han vidare. Jag bara, vem fasiken var det här nu? Det var Dustin Hoffman.
Oh my god.
Men du vet, och jag bara, oh my god.
På en gång du kom till
New York. Så det var det här. Men när jag kom, sen bodde i Los Angeles, så bodde jag hos min Kalifornien-mamma då, som jag kallar, hon kallas för det, med Marianne Sample. Mm. Hon var gift med en man som heter Joe Sample som var med för The Crusaders.
Han skrev, jag träffade henne.
Ja, hon är underbar.
Fantastisk
kvinna. Hon gjorde smycken.
Ja, höll hon på också lite så här, hade hon lite så här kontakter inom musikvärlden?
Ja, men hennes son Nick Sample är musik, och hennes man Joe Sample var ju med i Crusaders. Han skrev låten Street Life med Randy Crawford.
Ja, precis. Det stämmer.
Så jag bodde hos henne.
Åh, vad härligt.
Ja, det var jättehärligt. Wow. Men då måste jag erkänna att jag hade liksom så här, Broadway hade varit min dröm och jag hade på mig musikal när jag var yngre och så här. Så att jag gick också runt där och tänkte, tänk om jag... kanske någon ser mig. Så någonstans här, ska jag erkänna att det där hade jag ju också.
Men du kunde ha blivit Cameron Diaz där.
Jaså,
eller hur?
Precis, fasiken, jag missade den där. Ja. Den där producenten missade mig.
Fattar du, då hade det varit dig jag hade gjort för British GQ. Och då hade vi snackat svenska, hur coolt.
Va? Det hade varit så här, då kunde vi ha pratat och ingen annan förstod.
Underbart.
Men jag tänkte på vad du sa, Sharon Stone. För jag vet att det var en väldigt speciell tillfälle när ni sågs. Alltså,
amazing.
När hon kom ner för trappan.
Alltså, amazing. Vi ringer på dörren, eller du ringer på dörren. Men vi kommer fram till hennes hus och det är verkligen så här Bel Air House. Så man bara, wow, med grind och mur. Och så man tror att det är så här Hollywood. Så ringer vi på klockan, min assistent, och så rullar vi in där och parkerar bilen och ut beställningen. Och sen så in i huset, och då är det så här grand staircase, som man också tror, så här, som man har sett på filmer. Du vet, det går två trappor upp så här.
Och just så, det, åt varsitt håll.
Ja, och så en kristallkrona och så ett bord med typ så här vita liljer och typ så här, de står in och så här, liljerna är nedstoppade i en sån här runda så här kristallbollar typ i vattnet liksom, så att de ska stå still. Och sen så stod vi där och så hennes någon assistent eller publicistens sjunde assistent eller vad det var, kom och sa bara, Jonas Junior assistant could just hang around here. Så då väntade vi typ där nere. Och sen så kommer hon ut och bara har liksom typ sprittsprångande naken med små såna här fantastiska sandaler med lite så här, som lite så här, vet du, så här puff, nästan lite svanduns-aktigt.
Ja, men lite duntopp. Ja,
och hade en cig och var så här bara, Jonas, welcome. I'm Sharon Stone. Welcome upstairs.
Men var hon sprittsprångande naken?
Alltså hon hade som en turban. Och så hade hon, brösten var framme, så hade hon som en liten sarong som var helt så här see-through. Ja, men nu hon visste att jag var gay och det var min assistent, så det var liksom ingen big deal. Hon hade tagit en dusch eller whatever. Det var ganska typ 10-11 på förmiddagen. Så vi i alla fall kommer upp där. Och då, det här är så här, jag har faktiskt aldrig upplevt det som hos Sharon, men hon hade en, vad säger man, hennes walk-in closet var typ lika stor som, alltså säkert som 2 eller 3 utav min lägenhet. Och då sa hon så här, hon bara, Jonas, have you seen me in Casino? Och jag bara, yes Sharon, I love you in Casino, of course. Hon var fabulous och alla outfits. Och hon bara, and obviously you seen me in Basic Instinct, så liksom så gay och Basic Instinct, bara, of course. Då tryckte hon på en knapp. Då hade hon i hela taket så att det åkte som när man går till kemtvätten typ, när de tar sin skjorta så ska komma fram. Men vad jag också var så fascinerad, inte bara av det, men vad jag var fascinerad av, det var att alla galgar var original, var märkena utav kläderna. Så det var liksom så här, Versace, det var Burberry, det var McQueen, det var Dior, det var Chanel. Och det bara snurrade och visade alla plagg. Och så pratade hon om sig själv, och det var också så här, det är faktiskt den enda som har gjort det. Jag menar, Sharon Stone i all sin ära, men hon var ju inte den största stjärnan som jag hade jobbat med, för hon gjorde inte så jättemycket saker när jag var där. I love Sharon Stone forever. Men hon pratade lite om sig själv också, typ att alla filmer och allting hon gör har hon i sitt kontrakt att hon ska få all wardrobe, alla kläder. För den dagen då hon dör, då ska hon ha The Sharon Stone Museum. Och då tänkte jag bara, easy lady, du har ju inte ens en Oscar. Nej, men jag menar, hon har inte det. Jag tror hon fick en Golden Globe för Casino, men hon har ju faktiskt ingen Oscar. Så då kände jag så här, och då hade jag typ bara så här, någon vecka innan jag skulle till Sharon Stone, så hade jag varit med Ashley i New York och gjort en fitting med Susan Sarandon för Golden Globes. Och då när vi var hemma hos Susan Sarandon i New York, jag och Ashley, då var Susan, hon bara, Jonas, I have something I want to show you. Och hon tar in mig i ett rum där hon har, det är Emmys, jag ryser nu när jag liksom pratar om det. Och hon hade så här Emmys statietter, det var Oscar statietter typ om det två. Hon fick väl för den här typ, jag kommer inte ihåg, Dead Man Walking tror jag hon fick en Oscar för. Och jag fick hålla i en Oscar-statiet och inse hur tunga det var. Så då det slog det mig när jag var där hos Sharon. Och Susan Sarandon, världens coolaste, hon tvingade typ mig och min assistent att stanna kvar typ och käka chili con carne med hon och hennes man. Hon var ihop med hans skådis, vet han, Robin.
Jag är så dålig på
det. Ja, hon var ihop med en skådis. Och då fick vi käka, så käkade vi middag med dem. Och så är man hemma hos Sharon Stone. Och Susan var bara så low-key och så bara, men stanna och käka chili con carne med oss och håll i min Oscars. Och Sharon Stone bara pratade om den dagen hon dör ska hon göra liksom ett museum. Och det var då jag tänkte bara, eller hur? Du har inte ens en Oscar.
Men vilket värde det måste vara ändå som hon har i de där liksom, vem har en sån? Älskar dock att du pratar om galgarna.
Det är faktiskt så, för jag kan säga det att det är inte många, och där har hon verkligen varit om sig och kring sig och cool för henne, säger jag. För det är många där som, du vet, om du gör filmer att kläderna kanske tillhör produktionen, men hon fick alltid in det. Så alla plagg som hon har på sig, alla filmer och alla roller och allting hon har gjort, röda mattan, whatever, har hon hängande i sin garderob, och det är jävligt häftigt.
Jag kan säga att min mamma inte kvar de där galgarna. Men hon har mycket kläder kvar.
Måste ha hur mycket kläder som helst.
Ja, det är väldigt roligt att gå tillbaka, och framförallt tycker jag att det är häftigt också att se liksom de olika tiotalen i de här kläderna.
Wow.
Liksom. Nu är det ju filmer, så det är en annan sak. Men det var rätt häftigt, för att jag, det här, just det här med den här kemtvättsgrejen upplevde jag, för jag var ju hemma hos Celine Dion.
Céline Dion, hon måste ha kläder då.
Ja, men hon hade så mycket kläder. Och det var, då var det just den här, för det var första gången jag såg i hennes första hus som jag var i. När vi kom in, och hon är ju så otroligt härlig. Alltså den sjukaste humorn. Hon bara skrattade ju hela tiden. Och så trycker hon på den här, här med grejen. Jag bara, är jag på en kemtvätt?
Ja, det är så overkligt. Så overkligt.
Och sen var det samma sak. Det var liksom en väggar med skor som hon tryckte. Mm. Och så vände sig väggen. Då kom andra sidan av skorna, skohyllorna in. Och så hade hon liksom det systemet
så
i.
Coolt.
Liksom. Allting var bara att trycka på knappar. Alltså. För att få så här, jag vill ha de svarta skorna. Okej, då åker någonting tillbaka. Och så kommer en annan vägg fram.
Så det är overkligt.
Ja, men det är så overkligt. Ja. Men det är så fint att de liksom, att ändå vara när man nu hade vi gemensam vän, så att då var det liksom inte, ja, det är inget konstigt att man liksom kanske fick komma hem, men att hon fattar hur kul det är för mig att se det.
Ja,
men, och hon bjuder på
det. Ja, det är underbart. Och det är ändå Céline Dion liksom.
Ja, men det är ändå Céline Dion. Och i andra huset, där hade hon liksom typ ett skåp med alltså en garderob för glasögon, en garderob för handväska, alltså det var så här.
Men man blir så, alltså man bara, ja, för jag också, så lite som Céline, så har Kris Jenner, så jag jobbar med henne ganska många gånger, både för omslag, och så gjorde jag, hon hade en så här daytime tv-show i USA som hette The Kris Jenner Show, som jag hjälpte henne med kläderna, så jag var i Kardashians huset ganska mycket där och sprang med min assistent Ashley, och då kom jag ihåg så, första eller andra gången så var jag uppe där i hennes garderob också, så här, så man bara, oh my god, det var som en hel lägenhet. Och då så sa hon så här, men ta lite tid här, gå och kolla lite här och se om du hittar någonting snyggt liksom i min garderob och matcha ihop någonting typ. Så jag och Ashley började där fixa och kolla, och du vet, bara skorna, du vet, hade någon liksom 700 par Christian Dior och liksom 500 Louboutin, alltså det var det galnaste jag någonsin har sett. Så vi gjorde ihop typ 5 looks, och sen så kom hon, jag bara, look at this, och då var hon så här, hon bara, oh my god, har du varit i en showroom liksom nere på Rodeo Drive, eller har du plockat upp saker, hade du saker med dig? Nej, jag bara, men du sa att du skulle plocka ihop lite i din garderob. Då hade inte hon ingenting utav det jag plockade ihop från hennes garderob eller skor, hade hon en aning. Hon trodde att jag hade typ med mig saker från ett showroom, eller att jag hade varit någonstans i Beverly Hills.
Men då handlade inte om sina egna kläder.
Vad sa du?
Hon
får ju så otroligt mycket freebies. Exakt. Och så har de någon i huset som organiserar upp allting. Hon har väldigt otroligt bra koll, ska jag säga. Men när man kunde göra så här 3-4 looks, och hon trodde att jag hade varit nere på Rodeo Drive.
Nej, du har din garderob.
Ja, men det är ändå ganska coolt. Och hon bara, oh my god, I have this in my wardrobe. How fabulous. Och jag bara, you are fabulous.
Kan du sätta
Chris
till ihop liksom 30 nya outfits? Ja. För jag har uppenbarligen mer jämt där inne än vad jag tror. Men det som ändå är liksom så här, just det här med den här branschen som blir så ytlig. Mm. Hur kan det liksom, det påverkar ju, som man har sett genom åren, alla de här smala modellerna och att allting handlar liksom om yta och hur man ser ut. Hur kan du känna att när du lever i en sån bransch, vikten av att också se människan för den de är?
Jag tror att också då, vad man kommer ifrån från början liksom, och sina rötter, och sen så tror jag att jag tror att jag var väldigt annorlunda som stylist i just Hollywood liksom. För alla stylister i Hollywood, tycker jag i alla fall, eller många, är otroligt så här ja-sägare. De håller bara med liksom, med publicister, om de säger typ att ja, men hon ska inte ha en svart klänning, hon ska ha en röd klänning. Många stylister rullar in liksom en hel ställning med massor med så här olika kläder, och sen kan publicisten typ gå upp och säga, oh, I think Scarlett gonna like this one, or Charlize gonna like this one. Så var det aldrig med mig. Jag var ganska så hardcore. Jag kom in, hade mina looks, jag gjorde min fitting, och sen så tycker jag att det var otroligt viktigt liksom att man, att man är lyhörd liksom. Att jag liksom pratade med stjärnan. Jag ville liksom veta, om jag jobbade med dig vill jag veta vad du tycker, inte med din manager. Så det var liksom också en sån här sak.
Så där kommer ni nära. Men sen blir det också en jag tänker mer som liksom hur människor som tittar på de här tidningarna, och att det var ju väldigt mycket liksom, modellerna var extremt smala och idealen, vad blir idealen för andra?
Och där blir det lite fel ibland, tycker jag faktiskt, som du säger. Modellerna var ju oftast väldigt smala på grund av att provkollektionerna oftast är så här storlek 34, 36 eller size 0. Så då blev ju verkligen så här modellen ditt verktyg. Men det var väldigt härligt, ska jag säga, när man gick ifrån sina supermodeller och kom till Hollywood. För då blev det ju faktiskt vanliga kroppar och vanliga liksom, det var bröst och det var rumpor och jag älskar liksom så här titsnäs. Så när jag började jobba med Hollywood, helt plötsligt så gick jag inte. Jag kunde ju inte bara gå till ett showroom och hämta 34, 36 eller size 0. För där kanske skalet var jättebystig. Hon var liksom en 38, 40 upp till och en 34, 36 ner till. Så då fick man ju vara mycket mer så här lyhörd och man fick ha kontakt med designkontoren på ett helt annat sätt. Och de var, kanske fick ta fram plagg för röda mattan och så. Och det älskade jag. Och jag måste säga det, jag vill aldrig vara någon sån som, ja ah, men jag älskar, jag vill bara, jag bokade bara så här skinny girls. Eller många stylister gillar ju verkligen den här liksom super super smala looken. För det var ju så himla trendigt där. Ta nästan lite så här som det hette då på 90-talet, så här heroin chic. Och jag var verkligen anti, för jag har alltid varit så här ganska glamour. Jag gillar mina liksom höga, älskar så här höga Christian Louboutin och obviously mina röda läppar och naglar och stora så här Versace hår och massor med bling bling. Och jag vill ju ha mina, jag vill alltid göra, även när det var trendigt ska jag säga, och att man skulle göra lite så här grungy och lite så här heroin chic, jag var aldrig där, jag var alltid så här, jag stod på mig.
Du gjorde din grej.
Ja,
för det är också så här intressant hur man följer trender. Hur vet man att om ett halvår, ett år kommer den här trenden att vara, för nu ska vi planera för nästa.
Ja.
Alltså det kan jag tycka är intressant, hur föds nya trender?
Ja, och det där med nya trender, jag menar när man jobbar med tidningen så, då satt man ju jätteofta med sin kanske modechef på tidningen och kanske editor-in-chief, och man såg liksom vad alla så här prognoser drog och vilket håll. Och
men vilka prognoser?
Ja, men typ så här trendanalyser, du vet. Det kommer ut trendanalyser och det är så här preview collections och det, alla så här kollektioner visas ju alltid lång tid innan de kommer ut i butik. Så man har ju ett koll liksom ett halvår, ett år innan. Vad ska visas typ på runwayen? Då vet man, våren, säg till exempel då, våren 2022, allt kommer att vara rött och guld. Och då vet man det, rött och guld. Så då lägger man ju planera, då vet man det. Om man ska göra någon röda mattan, då kanske det är superschysst att man har någonting i rött och guld. Så att man vet att en Vogue stora nummer kommer ut i mars. Då kanske det är Jennifer Lopez i rött och guld. Och då kanske det är coolt för mig att kasta in Cameron Diaz på röda mattan. Och hon kanske är ännu mer bling-bling än vad J-Lo är på Vogue-omslaget. Och då har man ju verkligen lyckats.
Ja, verkligen. Och jag tycker också så här, ännu längre bak, vem är det som då bestämmer att det ska vara rött och guld den säsongen?
Ja, men det,
alltså det tycker jag är så sjukt. Ja. Så här, för att det blir ju ändå att de går ju liksom, alla de här olika husen, modehusen och sånt och designers och sådär, går ju lite åt samma håll.
Ja, alltid.
Men vem fasiken är som kommer på det först? Åt vilket håll det ska gå?
Ja, många gånger är det så här, det blir också så här, det kan ju vara någon så här, som en influencer på en tidning. Det kan ju vara till exempel Vogue, så jag menar, som Anna Wintour hade ju jättemycket power. Hon var ju liksom the devil wears Prada, jag menar not for a reason. Hon kunde också väldigt, hon är nog faktiskt en av de få ska jag säga, med den powern och hur mycket hon kunde påverka. Om Anna Wintour satt ner kanske med Donatella Versace eller Roberto Cavalli och hon kände det att silver metallic sounds seems fabulous for hösten om 1,5 år. Stor chans då att det verkligen blev det Anna Wintour ville ha.
Så det så blev också så här att någon kanske sån typ av person,
absolut, ja,
stack ut lite, ja. Och så föddes det liksom idéer därifrån. Så,
ja,
för det där,
ja,
har jag tyckt varit lite spännande. För jag
det,
liksom
är det.
Inte,
det är urhäftigt. Och sen just vad de här stora husen gör, de stora modehusen gör, så då, eftersom det är inte så många som kanske går och handlar, jag menar Alexander McQueen eller Givenchy eller Balenciaga, för det kostar så otroligt mycket pengar. Men vad de här stora husen, vad de gör speglas ju jättemycket på high street. Om man till exempel tittar på Zara som vi alla kan handla, eller H&M eller alla de här kedjorna, de hämtar ju 99,9% hämtar de inspiration från vad de stora husen gör.
Man kan säga, man snor det, men man snor det snyggt.
Exakt, precis, exakt. Ja. Copy, copy, copy. Och jag ska säga det nu, 2021, är det mer än någonsin.
Men då undrar jag, nu är ju inte jag Sharon Stone, så det är klart att vi inte har jobbat ihop. För du har ju varit väldigt noga med att picka med att välja de absoluta största stjärnorna.
Ja, men du är en bra stjärna. Och vet du vad du också är, som man gillar, som också har varit väldigt viktigt för mig. Man måste ju gilla på något sätt den personen som man jobbar med. Och jag menar, förutom att du är jävligt trevlig och jävligt härlig att sitta så här och prata med, så är du både snygg och otroligt så här bra Helen, men du är fabulous. Ja, och
jag har bröst och rumpa.
Ja, men jag tänkte det. Och du har tits and ass. Verkligen. Men så det kanske, kan man ju fabulous.
Så att, men om du skulle titta på, om du tittar liksom så här, hur skulle du vilja styla mig om du skulle...
På någon gala eller inte?
Ja, precis. Om du tänker, om jag ska gå på röda mattan, säg att jag skulle få gå på någon sån här... Men Ellegalan. Ja. Eller
Elgalan kristallen liksom.
Ja, ja, eller bara tänk om sån stor typ som Oscars eller Elgalan eller något,
ja, men
så
då ska du verkligen, ja men då ska du verkligen. Jag vet att du klipper dig och går hos min kompis, en av mina bästa kompisar, Francisco Ballesteros. I love him. Så han skulle få göra håret, ja, för han är fabulous. Och då skulle jag vilja göra någonting lite annorlunda. Inte crazy, men någonting lite annorlunda. Och jag tror den här röda läppen, för jag kommer absolut hitta färgen, som du sa det. Hittar jag rätt röd nyans så kommer du köra det, eftersom du gillar det. Så röda läppar, röda naglar. Sen, eftersom du har kroppen, du har liksom midja, du har rumpa, du har bröst. Så jag tror verkligen så här, nu, så ja, och du ska verkligen ha, jag skulle verkligen vilja ha en urringning på dig. För jag vill verkligen att man ska känna din byst och rumpa. Och sen världens coolaste, hetaste Christian Louboutin, för jag älskar dem. Och de är inte jättesköna, för många av mina tjejer genom åren klagar på att de är inte så sköna att gå i. Men då är det så här, ska man vara fin får man lida pin. Ja. Så ska du göra en matta med mig så får du lida lite.
Det har mamma lärt. Vi har gått i klackar sen i forever.
Ja, och din mammas skola med klackar, det ska jag säga. My god, alltså. Barbie, I love you forever, alltså. Ja, hennes klackar. Halleluja, alltså. Ja, så härligt. Jag tror och hoppas, nästan 100 i alla fall, att jag tror att jag skulle få dig lite sexigare och lite glammigare än vad du någonsin har känt dig.
Alltså jag skulle älska det. Det är därför jag frågar.
Med andra stylister. Ja, det jag är 100.
Nej, men det är just därför att jag tror att du plockar fram också, nu har jag ju fantastiska liksom, stylister som jag har jobbat med.
Precis.
Men du också, jag tror att du också är lite edgigare.
Ja.
Alltså du skulle inte våga, för de andra kanske känner mig lite väl, så ja, de vet att jag säger nej, men
nej,
det där vågar.
Men det skulle inte jag, men för jag skulle ta mina grejer. Och sen skulle du få, och sen skulle
shut the fuck up, nu kör vi.
Nej, inte chatta, men jag skulle verkligen vara så här, Kristin, okej, nu gör vi en fitting. Och vi skulle ha en fabulous fitting. Och du vet, och du får prova lite klackar och jag ska göra mina kombinationer. Så på den här fittingen så skulle du känna så på ett bra, bara, shit alltså, Jonas... He's a shit, han har verkligen koll på det här. Och då kanske det blir till slut, kanske vi bollar mellan 2 eller 3 outfits i slutändan. Och så bara, men kolla den här, så tar vi lite bilder och du får lite selfies och vi tar lite bilder på rumpan och brösten. Och sen när du går ut där så bara äger du mattan. Alltså. Du vet, folk skriker när du kommer ut.
Eller, ja, men alltså, bara den grejen. Och därför ville jag höra hur du skulle ställa mig. Men det är väldigt roligt, ni ser ju inte det, ni som lyssnar. Det var länge, nu finns en anledning till att du tittar, men det var länge. Så någon tittade på mina bröst så
och
länge.
Det gjorde, nej men shit, det gjorde jag. Och jag försökte så... nästan kolla på rumpa. Men jag var verkligen fokuserad på dina bröst.
Nej, men du försökte, jag ser att du lyfter, han lyfter sig lite över bordet för att försöka se hur mycket rumpa.
Och så gjorde jag lite så här med mina egna.
Men jag visste ju att han tittade så här, har hon midja eller? Så att det var, du tittade ju inte på något annat sätt. Men det var väldigt roligt. Jag tänkte, när ska han sluta titta?
Oh my god, ja det gjorde jag verkligen.
Ja, men väldigt roligt. Jag ser verkligen fram emot att det var sjukt roligt. Eller bara att vet, man hade gjort en plåtning som hade varit så här extra.
Ja, men vi gör någonting ska vi göra. Är det röda mattan eller det är någonting för någon tidning eller vi gör eller whatever, men någon gång så ska vi göra
det
ihop.
Ja, det vore skitroligt.
Verkligen skitkul.
Så nu har du Julia Roberts, det var med
Michelle Pfeiffer och Kristin Kaspersen. Det är perfekt.
Jag tycker att jag gillar det. Det är liksom det gänget där.
Eller det är inte helt så.
Du har ändå jobbat in på mig. Eller jobbat in. Jag jobbade in mig på dig snarare. Men du, vi ska hinna med lite tv också.
Ja.
Alltså du flyttade från Los Angeles när du var med i Let's Dance.
Yes, då så tog jag med mig Antonio och min lilla chihuahua Chiquita och drog till Stockholm och vi var väl här då i 4 veckor. Jag menar, vad dansar jag kanske? Jag skulle ju ha åkt ut i första, men jag tror folk tyckte att jag var helt galen där när jag blev Chacha-kungen.
Ja, men alltså, jag älskar dig. Jag satt faktiskt och tittade på dina danser igår. Alltså,
hur bra!
Nej, ja, men alltså, jag älskar dålig. Dig. Men det roliga var att du har ju sån utstrålning. Så jag kommer på att jag tittade på Chachan först, sen såg jag Jiven och Slowfoxen, så jag lovar att jag kollar. Men sen kom jag, har glömt att titta hur han dansar.
Så jävla dåligt.
För, jag menar alltså för att du har sån utstrålning. Så jag fattar ju att folk, för du var ju inte jättebra på det. Nu känns det fel av mig att säga det som har varit med
vet
själv.
Det är okej, okay. Det är lugnt, jag vet.
Men just det, jag kan verkligen förstå att det är egentligen inte det viktigaste, utan just också när man är på scenen och har den utstrålningen så levererar man ju också en underhållning som är helt fantastisk.
Och det var så, men du vet ju själv, alltså jag, nu var ju du, vann du va? Eller? Ja, precis. Ja, say no more. Han sitter the winner and the fucking loser. vet du varför? Jag tror faktiskt inte att jag fick en enda gång med juryn. Det var så här, 1-1-2, 2-1, typ svart. Nej, men det var så, jag fick så dåliga poäng. Men det känns ju ändå som att man hade, eftersom jag ändå inte åkte för ett, två, att jag åkte som 50 och jag tyckte att jag dansade forever.
Ja, men du blev väldigt älskad.
Ja, det var alltså, så kul.
Många kände alltså, till sen tidigare, men ännu fler lärde känna dig då.
Absolut.
Så där blev det väl egentligen också att du blev liksom mer känd för den stora massan i Sverige.
Mycket, alltså jag menar, jag hade ju gjort det här, mitt första jag gjorde för tv, det var ju många år innan det, som hette Superstylisten Jonas, som gjordes för trean, så fortfarande ligger uppe tror jag. Skitroligt. Följer mitt jobb liksom i Hollywood. Det var så himla roligt att göra den som en här reality. Och sen så efter det så fick jag ju börja göra toppmodell. Sen gjorde jag toppmodell många, många säsonger. Jag gjorde ju toppmodell med Isabella Skorupko som min host, som Tyra i många, många...
Ja,
love her. I många, många år. Och sen så tog Caroline Winberg, hon tog över. Och då körde vi också många säsonger. Och sen som sagt, Let's Dance var ju liksom major. Det var verkligen...
Ja, då blir det en bredare gruppen.
Absolut.
Och sen har du varit med i flera olika program. Jag ser att vi har ju pratat superlänge. Jag älskar det, men jag trodde klockan var typ att vi har pratat i 50 minuter.
Eller vi pratat?
En timme och 20 minuter.
Du skojar?
Nej, det är sant. Jag bara,
Oh my God.
Jag hoppas att alla hänger med här. Det är så himla härligt. Men så det, vi har ju sett dig i flera olika tv-program och sådär också. Och sen vill jag också bara påpeka att du har liksom tänkt på hälsan väldigt mycket nu i två års tid. Och det var en anledning också till varför du gick ner i vikt. Det var inte bara för att bli mindre, utan det var för att du hade inga bra prover.
Nej, jättedåliga. Och det känner väl jag nästan så här, man har varit som ambassadör för Viktväktarna nu i två år. Och så var ju liksom, jag har gått ner 20 kilo, tränat jättemycket, så jag känner också, jag har fått så här bättre ben än någonsin, armarna börjar bli hårdare, jag börjar få så här hårt så här bröstkorg, och det känns så himla härligt. Men det är faktiskt inte det viktigaste, för det viktigaste är som nu, för nu ska jag åka ner till Viktväktarna om några dagar, och det som jag har med mig ner, förutom att jag hoppas att de tycker att vad fräsch och smal och snygg du ser ut, är ju såklart att när jag får visa mina papper, det är så här svart på vitt från labbet liksom. Så jag gjorde nu bara för någon vecka sedan när jag åkte hem, så gjorde jag, de tog typ 4 eller 5 blodrör, och så får man 28 olika prover, alla så här inre organ, och det är så här triglycerider som är blodfetter och kolesterol som var alltså crazy höga. Alltså de var, jag tror de låg så här runt 350, både triglycerider och kolesterolen, och nu ligger jag nere på så här runt 150. Så från när jag började med Viktväktarna så gjorde jag samma, de här 28 olika provsvar. Och då står det vad du tar för test, så här kolesterol, och så står värdet, och så står det inom parentes, för min man i min ålder så ska jag ligga inte över och inte under, så står det ett värde. Då hade jag 27 stycken, alltså man ska inte skratta, men då hade jag 27 stycken som var åt helvete, rent ut sagt.
Och av 28?
Nu, ja, av 28. Så 27 stycken. Sen, det var bara faktiskt konstigt nog, det var bara sockret som var bra, som fortfarande är bra. Det var den enda utav alla som fortfarande var inom ramen. Nu, när jag kom hem, så har jag samma papper, 28 stycken. Och alla 28 är inom ramen.
Nej, fy fan. Förlåt mig, Sverige. Men jag tycker att det är så coolt. För det är det som är det viktiga.
Yes! Det är tyst, och det säger jag också. Och det handlar inte om att man blir smal, eller jag tycker att jag har blivit snyggare, eller jag har fått bättre ben, eller rumpan finally ser inte ut som... Jag brukar alltid säga det, att jag har världens hemskaste rumpa. För jag tycker själv att rumpan, när man har varit stor och överviktig, har känts lite som hon Gloria i Madagaskar, den där flodhästen. Så jag bara, don't touch my ass because I'm like Gloria in Madagaskar. Nej, men det är ju faktiskt alla provsvar alltså. Ja, det blir lite halleluja.
Och sen är det också, det är ju fantastiskt, det tycker jag är absolut det viktigaste, men också att man kan känna sig lite stark. För det kan jag känna så här också, du har ju fyllt 50.
Ja.
Och jag älskar den ålder vi är i.
Ja.
Nu när det här sen så har jag fyllt 52. Men det är också väldigt viktigt att ta hand om sig för att liksom leda allting. Att orka sitta länge utan att man måste liksom få ont i ryggen för att man svankar. Eller, alltså, du hjälper att hålla upp kroppen. Det är otroligt viktigt. Rickard Söderberg var ju här.
Ja.
Och han har ju gjort en hälsoresa också. Och då är det så många som påpekar just det här med att han har gått ner i vikt och liksom vilken superkropp. Mm. Han bara, min kropp har alltid varit super. Mm. För fasiken vad den har stått ut med.
Ja, men Gud.
Så att den har hållit ihop
verkligen.
Är super. Mm. Men han sa det, även om jag har förlorat mitt halva yttre så har jag blivit hel inombords. Mm.
Men det är det som är så viktigt.
Det är ju så jävla bra.
Men det är det.
För det börjar därifrån.
Det är det handlar om.
Det är så bra. Så det var härligt att höra att du är på...
Nej, det känns så härligt. Och sen det där med att fylla 50 liksom, som jag sa till dig lite innan här, vi började spela in, så jag har haft en himla ångest. Jag har aldrig haft någon noja med ålder, inte så 30-40, men sen just så här vid 50 så är det lite så här, åh gud vad jobbigt att fylla 50. Och, men å andra sidan så man vill ju bli gammal. Jag vill vara gammal och hänga. Jag vill bli, nu har jag fyllt 50, jag vill bli 60, jag vill bli 70, jag vill bli 80, man kanske blir 90. Och man kanske fortfarande kan vara fabulous och bara 90 med solglasögon.
Jag ser min granne som är 99. Jag har lagt ut henne på Instagram.
Ja, det måste jag kolla. 99?
Ja, hon fyllde 99 i augusti, så jag har var ju där på födelsedagskalas eller filosofika. Hon är ju fantastisk. Men det är just det, jag tycker så här, att just att äga sin ålder. Ja. Att så här ser jag ut när jag är 52. Viktigt. Och jag trivs där jag är. För att om man hela tiden ska liksom söka sig till att man vill vara yngre, eller när jag var yngre, då vill jag ju vara äldre. Då vill jag vara coola äldre. Ja, men så när ska jag vara nöjd och vara där jag är? Och vad? Älskar det. Så här bra kan man må när man är 50. Titta på dig. Du har bättre prover än någonsin.
Ja, exakt. Liksom. Ja, och det är jävligt
fantastiska.
Proud, liksom.
Och du är 50 bast. Bara, hej 50.
Ja. Ja, men, ja, exakt.
Så egentligen är ju det liksom det.
Och man är liksom, man är 50, har bra prover, man känner sig pigg, man känner sig fräsch, man känner sig lite snyggare än tidigare, och man är singel.
Och du har haft roligt som singel, Liv.
Oh my, det är en annan podd. Eller det är inte en podd, det ska jag prata med dig senare om.
Ja, exakt. Jag måste bli bättre på det här med dejta, men när jag pratat så
många gånger. Akta, säger jag. Vi tar en resa ihop, ska du få se.
Åh, herregud. Ja, för nu ska vi liksom börja runda av lite. Men jag tänkte, du har ju varit lite flyttfågel, kan man inte säga. Men du har bott lite överallt. Och men det jag tyckte, när jag hörde någonstans att du sa att jag vill flytta till en annan stad nu, kanske i en annan del av Mexiko. Mm. Men det verkar som att du flyttar. Nu var det ju med din förra pojken såklart, men jag vill kanske säga att man flyttar till ett jobb, eller man flyttar med några vänner till någonstans där man vet att vännerna finns. Ja. Men du verkar så här, nej men där verkar det nice.
Ja, jag har varit lite så, men samtidigt så här, lite så här i val och kval. Det jag tycker är så tråkigt just att bo i Playa del Carmen, det är att det finns liksom ingen så här heart for my gay community liksom. För mina liksom, just att det här kanske, om man hade bott, jag menar Stockholm, här finns det i alla fall. Det finns någon gaybar och det finns lite så här olika, det QX, gaytidningen har lite cocktails och fixar lite olika mingelpartys och så vidare. Men hos mig finns det liksom ingenting. Och då känner jag så att just där jag bor, ska man kanske dra sig därifrån och flytta tillbaka till Mexico City eller Guadalajara eller Monterrey som är andra stora städer, för jag älskar Mexiko. Men så att man får det lite mer så tillgängligt. Men, och sen så blir jag tvärtom och känner det att nej, nu ska jag landa lite liksom. För där jag bor är väldigt så här, spirituellt, och jag har believet och något. Jag kan knappt believet myself liksom. Att jag börjar med yoga. Så jag kör yoga. Ja, jag kör yoga, typ så här yin-yoga. Som är då den här lite mer stretch. Ja. Så jag kör den 2 dagar i veckan med en kompis med som heter Sarah. Som är yogainstruktör från Kanada. Har en egen studio. Så jag kör med henne. Och sen varje kväll, det är också så här, så jag bara kors i taket varje kväll gör det. Men då har jag gör några sådana produkter. Jag jobbar med att ta fram lite så här. De finns inte i Sverige än, men det kommer. Lite så här body mist sprayer, och så har gjort några så här oljor, så här lavendelolja och eukalyptusolja som är mina favoriter, så här organiska. Och då droppar jag varje kväll 1 eller 2 droppar av min lavendelolja i handen, och så tar jag 7 andetag, för Maya-folket säger att det är väldigt spirituellt med just 7. Så man ska sätta då händerna över och ska man andas så här 7 djupa andetag. Och sen tar jag hundarna, tänder ett litet ljus, trots att det är 40 grader varmt, men jag har ju air condition. Och så lyssnar jag på en sån här mantra. Om jag är deppig så slår jag in mantras for depression, eller mantra for stress, eller mantra for whatever. Det kommer upp hur mycket som helst på YouTube.
Nej, YouTube.
Poppar upp massor. Sen väljer jag någon som aldrig är mer än 20 minuter. Mellan 15 och 20 minuter. Och det är typ det sista jag försöker göra varje kväll. Och det är så, och det är lite så här, wow liksom. Nästan så jag klappar. Men det är nästan så att jag klappar mig själv på axeln och bara, Jonas, wow, liksom att jag gör det här. Och då känner jag så här bara, jag är ju trots allt en 50-årig gubbstrutt, så det kanske är bra att jag, nej, men då kanske känns att det kanske har med åldern också. Att jag kanske äntligen har kommit någonstans i livet att jag kan försöka hitta något lugn. Och då känner jag, ska jag verkligen överge nu när jag har börjat gilla det här lite meditation, lite det spirituella med Maya, folket ute i djungeln där jag bor. För det är jättemycket runt Tulum och Playa del Carmen. Och så ska jag bara kasta mig in och tillbaka till Mexico City, en stad med 30 miljoner. Eller ska man behålla det här lugnet? Och då kanske man ska behålla lugnet. Men jag tror att jag måste resa lite mer till stora städer. Att jag måste få det in i mitt liv igen.
För du verkar ju ha den fina balansen. Att du har lugnet.
Ja,
och sen
jag hoppas
så känner
det.
Att det är liksom, Nu vill jag lite fart och fläkt.
Exakt, så åker man dit, ja. Och Mexiko är så mycket bra att bjuda på. Och det här gay-communityn, om jag vill ha det, jag kan hoppa på ett plan i 3 timmar via Mexico City och dra mig över till Stilla havskusten. Finns en ort som kanske många faktiskt har varit i, vare sig gay eller inte, som heter Puerto Vallarta, som är en fantastisk ort. Och de har en gammal stad, stadsdel med så här kullerstenar och palmer och fina färger och haciender och magiskt, som kallas för Zona Romantica, den romantiska delen. Och det är också känt som The Boys Town. Och där är det bara så här killar som går och håller varandra i handen, och det är så här gay-restauranger och gay-barer och gay-stränder. Och det är lite härligt. Men då kan man ju faktiskt behålla det här lugnet med mina maya-indianer. Ja. Och sen när jag känner det att jag är sjukt trött på de här jävla indianerna, då drar jag med till alla muscle boys i Puerto Vallarta.
Du har verkligen, det är liksom, snacka om att det kommer från när du satt och bläddrar de här resebroschyrerna. Du kollar in där och du kollar in
du
där
ser
och liksom planerar fortfarande.
Det har inte jag tänkt på, men så är det. De där jävla... Jag kan tacka den där kedjan för mycket, eller de där katalogerna.
Exakt. Så nu har du gjort en plan. Vad härligt att höra. Men det är ändå det här liksom lugnet och den balansen är ju fantastiskt att
hitta. Ja, jag måste hitta den. Det. Ja, viktigt. Viktigt.
Men du, det är så fantastiskt härligt att ha det här. Jag skulle bara vilja höra vad du är nyfiken på innan vi rundar av.
Nyfiken på?
Nej, men någonting i livet som du skulle vilja göra.
Ja,
eller om det,
ja, det har jag faktiskt, som jag har tänkt på mycket. Så här, som jag känner så här, bara, varför har jag inte gjort det? Jag har bott liksom i Mexican Caribbean i 4 år nu. Liksom. Jag bodde i Mexico City 2 år. Där känns jag bara, jag är nyfiken på... Jag älskar att gå ner till stränderna, och jag älskar att simma, jag älskar att snorkla. Men vad händer liksom när man dyker lite längre ner? Och jag har varit på väg här nu med så här dykarcertifikat. Men jag är så sjukt rädd för hajar. Men jag har ju så mycket kompisar som dyker där borta. Och de säger också det att när, för där ser du haj. Det är jättemycket haj i vattnet kring, framförallt Isla Cozumel. Och det är bara 20 minuter över med båtar ifrån mig. Och jag åker mycket dit. Och mycket så här bull sharks och tiger sharks. Och de säger att när hajarna väl kommer så är man ju lite... När man är nere så är du mer som en i gänget. Det är säkert mer chock om man skulle se en haj när man ligger och snorklar. Men när man väl är där nere så är det något så här lugn. Och då, vad jag tycker jättemycket om när jag snorklar. Och jag har gjort 2 provdyk men bara ner här på 4 meter. Vad jag gillar jättemycket som många tycker är obehagligt. Det är det här när du har masken och när du andas den här oxygen där nere. Så är det här väldigt ljudet. Det här med och så alla de här bubblorna. Men jag älskar det ljudet, för det blir nästan lite så här meditation.
Precis.
Ja, så jag tror att nu när jag har börjat så här, och gilla yoga och gilla meditation, så måste jag ju ta ett dykarcertifikat. För jag älskar att snorkla. Och jag är där inte en gång i veckan, men i alla fall kanske 2 gånger i månaden åker jag, tar jag båten över till Cozumel. Och så har jag några så här beach clubs som jag hänger på. Och du vet, jag snorklar med barracuder och det kommer havssköldpaddor. Och det är jättemycket de här clownfiskarnas Nemo.
Ja,
massor med Nemos. Och det känns som att varje gång jag hoppar ner så väntar Nemo och bara, Jonas, är du tillbaka? Nej, men det är så härligt.
Jag behöver inte fråga dig längre varför du bor kvar i Mexiko, känner jag.
Nej.
Och
det är magiskt. Det är magiskt, men ja, ibland är man lite ensam. Men jag menar, det är så mycket annat som väger upp för allt det här. Och hittar man då förhoppningsvis mer och mer trygghet i sig själv. Och så har man då, jag har mina hundar och jag har mitt väder och jag har Maya-folket och jag har Nemo. Jag menar,
alltså,
de är ju hemma.
Ja,
och några snygga mexikanska lovers.
Ja, då är du inte, du är inte ensam. Du är inte ensam. Mamma sa alltid, jag lever inte ensam, jag lever själv.
Ja, den är fin. Mm. Ja, det är fint.
Många kan ju vara ensamma fast de lever i en tvåsamhet. Mm. Kan man ju känna sig ensam.
Kan vara i många förhållanden.
Men mamma säger så här, jag lever själv, men jag känner mig inte ensam. Men det kan man ju också göra ibland såklart. Men jag tycker det är väldigt fint. Det är en
väldigt
skillnad på det.
Jätteskillnad.
Nu, vi ska sluta med en låt.
Ja! Och den här låten, när du sa det så här, att, och det vet jag har lyssnat på din podd tidigare, att alla får önska en låt, ja, så är just
det
den här låten...
Det är sluta med en låt, för det säger också någonting om personen.
Ja, och jag tycker den här låten, det är Weekend. Och låten heter Save Your Tears for Another Day. Och jag tycker det är så härligt det här. Jag gillar att gråta också. Jag tycker det är skönt ibland att gråta ut. Men Save Your Tears for Another Day, att man ska spara tårarna till en annan dag. Jag tycker det är någonting magiskt med låten. Och sen har han också gjort den, om någon vill googla låten. Så kan ni både se den med honom själv. Jag gillar den videon jättemycket. Han driver alltid med sitt yttre. bättre. Och här har han gjort som en så här, han har sprutat in, och det är bara fake, han har inte gjort det, men han har sprutat upp in läpparna och liksom gjort kindknoten och allting just i videon till den här låten. Och jag tror att det var i samband att han gjorde den här låten när han gjorde sin breakup med Selena Gomez. Så tror jag att det var någonting, save your tears for another day.
Du, fantastiskt helt år jag är. Ser fram emot att se dig igen. Och njut nu och lycka till med dyksvärtet.
Tack snälla, jag ska styla dig så sexy. Akta alltså, dina bröst alltså.
Som jag längtar. Alltså, nu är det konstigt. Nej,
men jag menar urringningen. Oh my god, halsbandet.
Ja, men jag så här, som jag längtar. Nu blev det jättetungt. Men som jag längtar att se dig igen tills du ska styla mig. Alltså, fantastiskt. Nu lyssnar vi med The Weeknd.
Nästa vecka träffar jag svenska Hollywood-skådespelaren Frida Farrell som tidigare jobbat som modell när hon var ung. Hennes senaste film, Apartment 407, den har precis kommit ut. En film som hon varit med och producerat, skrivit manus och spelar sig själv i huvudrollen. För filmen är sann. Den handlar om när Frida blev lurad av en fotograf och blev inlåst, neddrogad och använd som sexslav i 3 dygn innan hon lyckades fly. En extremt stark film som Frida nu valt att göra för att hjälpa andra. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.